Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 173 av Svenska FBL-podden. Vi ska gå in i en säsongssummering nu när 38 gameweeks är avklarade. Och ja, till råga på allt har jag gått och blivit trebarns pappa här precis innan deadline för gameweek 38. Men jag tog mig igenom den och nu sitter jag här och poddar. Vi spelar in tisdagen den 24 maj och agendan för dagens avsnitt är att vi först och främst ska plocka ner Gameweek 38 lite kort bara. Kolla hur gick det för våra lag? Vad landade vi i overall rank och hur kom det sig? Vi kommer också göra en återblick efter det utav säsongen generellt. Inte för våra specifika lag utan vad har stuckit ut just den här säsongen som har varit. För det är ändå en del saker. Efter det ska vi djupdyka i våra lag för att se, kan man dra några lärdomar sett till säsongen? Vart gick det fel eller vart gick det rätt? Vi kommer kolla in i våra tre respektive lag men även kolla in världsnian och Sverigeettan Joakim Längroth som vann poddligans lag lite grann och se. Det kommer även komma ett specialavsnitt med Joakim där vi pratar ner den här säsongen med honom och då får vi ännu mer inblick. Men här kollar vi in lite grann i alla fall. Sen tänkte jag ställa Fredrik och Stefan lite mot väggen med miniquiz. Det är mer en rolig grej där även ni lyssnare kan vara med och testa era kunskaper. Vi kommer komma med säsongens utmärkelser. Kolla in lite vilka har varit de bästa FBL-spelarna, vilka har varit de största överraskningarna, besvikelserna och lite sånt där. Kollar in poddligan och Glennligan. Hur slutade? Jag har redan avslöjat att Joakim gick och vann. Och om ni följer oss på Facebook så har ni sett att jag har lagt ut om hur det ser ut. Det är ju pris till topp 20. Så om ni är med där, hör av er så ska ni få era priser. Det är redan många som har gjort och som har fått sina priser. Och avslutningsvis då så kör vi en blick in i spåkulan och ser vad vi förväntar oss kommer hända under säsongen 22-23 och ja, får man se sen i efterhand hur nära vi kan vara. Men Fredrik, om jag börjar med dig, har du hunnit samla dig från galna Gameweek 38 och den ligadramatik som utspelar sig när jag var på förlossningen?
Ja, både ja och nej ska jag väl säga. Man får det fortfarande lite upp i varv i tanke på att som Liverpool-fan har man ju en Champions League-final kvar och liksom sikta mot. Så att vi tillåter inte oss själva liksom att takta ner den. Utan det var en liten bump in the road. Vi hade kanske inte räknat med så mycket mer egentligen. Nu blev det ju så väldigt nära. Det var en mäktig omgång. Man märkte ju också, om man ska foka lite så här på FBL-mässigt, hur svårt det var. För man kan inte ha för många skärmar igång samtidigt. Nej. Och jag som satt där med min Spurs-bindel hade ju gärna velat haft den på alltså på någon tredje skärm där, men det dög ju inte för jag var ju tvungen att liksom hålla koll på City-matchen och Liverpool-matchen, så att man är inte van vid att alla spelar samtidigt.
Men galna Gameweek 38 levde ju verkligen upp till hypen och vad vi pratade om i förra avsnittet och vi kommer gå in på det lite grann när vi kikar tillbaka, men jag tänker, det var ju liksom något helt sinnessjukt. Tänk om, och det var inte långt bort, att liksom Steven Gerrard går och liksom piskar till City. Coutinho gör ett mål, väldigt vackert mål ska jag säga, han viker ner den i första och sen så dessutom stod det 1-1 för Liverpool väldigt, väldigt länge också. Så att tänk om Gerrard hade gjort det, men att Liverpool inte hade lyckats ta alla tre poängen. Helt galet i alla fall. Och ja, jag är glad att det inte var United som var inblandade i det här. Eller jag vet inte om jag är glad för det. De fortsätter sin tragik här i Gameweek 38 också. Bara för att lite lägga körsbäret på toppen på den här säsongen. Så att jag hade gärna varit med så som Liverpool var såklart. Men jag vet inte om jag hade klarat av det bara. Stefan, ni fick i alla fall avsluta med en vinst och jag vet inte, har du fått upp något hopp om Champions League-plats kopplat till de här viskningarna som har kommit kopplat till Chelsea och deras strul där i klubben?
Nej, det känns som en admin-grej som de kommer lösa. Jag läste något rykte om att affären kommer bli klar i, liksom, inom en vecka. Så. Men det kanske finns liksom en 1% chans till det. Men det är inte liksom, jag är inställd på Europa League. Och av den anledningen så blev det kanske just den striden inte så spännande när Spurs går och vinner med 5-0. Men det var ju också, liksom, det trodde man ju på förhand. Så att, ja, men Game Week 38, den levde ju verkligen upp till hypen rent liksom, underhållningsmässigt med toppstriden och även bottenstriden som levde i allra högsta grad långt in på stopptid innan Leeds fick in sin balja där 94. Och Burnley saknade ju inte lägen att göra mål mot Newcastle.
Nej.
Men det var kul. Tyvärr så missade jag ju, det gick så jävla fort när jag såg när de gjorde 2-1. Jag hade precis zappat och kollat något Arsenal-mål. Helt plötsligt stod det 3-2. Jag bara, där blev man blåst på spänningen liksom. Så jag kikade den matchen på slutet, men de spelade ju av den väldigt, väldigt bra där, så det var ingen nerv tyckte jag på riktigt där sista minuterna.
Jag kollade också lite snabbt bara eftersom att vi har hållit på att skoja en hel del om Arsenals röda kort. 30 röda kort har delats ut i Premier League den här säsongen. 10 av dem har gått till Everton och Arsenal kombinerat. Är det domarna som är emot er eller?
Ja, men vissa tycker jag har varit väldigt billiga sett till vad andra har kommit undan med. Det kan jag väl säga. Xhaka har ju fått röda kort som Kane och McTominay och andra gubbar inte har fått. Det är väl de flesta överens om att det har varit så. Men sen är det ju liksom... Ja, men... Det är ju disciplin också, såklart.
Han har ju en tendens att vara inblandad i de där situationerna också. Och har kanske inte den här fingertoppkänslan när det kan vara läge att jag skippar och gå in i just den här situationen.
Ja, nej, men så är det ju. Det enda jag önskar är att det ska vara mer konsekvent bedömning för saker. Nu åkte ju Eiling på ett rött mot oss i alla fall. Så det var ju lite skönt att man kunde hitta någon sån där tackling som faktiskt gav rött kort till något annat lag också.
Ja, men det vill vi väl alla. Det var ju som när vi var i London på poddresan och vi satt och kollade United, Leicester och McTominay. Liksom, jag vet inte vad sysslar med att de inte går in och liksom ger ett rött kort. Eller, för det första tycker jag inte ens att det ska behöva VAR för en sån situation. Men det är galet. Vi får nog släppa det i alla fall. Vi konstaterar att det inte blev någon svensk FPL-vinnare i år heller. Trots att det såg ljust ut under en väldigt lång tid. Vinnaren kommer från USA. Men kan samtidigt konstatera att bästa svensk, Joakim, kom nia i världen. Så det är ju sjukt imponerande. Och viktigt att ingen norrbagge smet in. Heller ingen engelsman såg jag. Så att knäpper de lite på näsan där. 16 juni släpps spelschemat för nästa säsong. Och Fredrik, det ser vi fram emot lite extra, du och jag som i blindo har bokat in Manchester United Liverpool på Old Trafford. Och vi har ju fullt avbokningsskydd om det är så att den skulle komma på ett datum som inte riktigt passar in i kalendrarna. Men det hade varit rätt kul att åka till Manchester tillsammans, eller hur?
Ja, nej, men du hörde av det där så gick det ju liksom inte att stå emot. Det fanns inga spärrar kvar, för det hade varit väldigt roligt att bocka av Old Trafford, och ska jag göra det så gör jag det ju gärna i en match mot Liverpool såklart.
Ja, men såklart. Ja. Med det så hoppar vi in i Game Week 38. Vi ska inte bli allt för långrandiga där, men som jag var inne på så levererar det som vanligt och som vi pratade om förra veckan. 39 mål och endast 2 nollor. Det var Palace och Spurs som höll dem mot kanske säsongens sämsta lag. United mötte Palace och Spurs Norwich. Men ett snitt på 3,9 mål per match i Game Week 38. Och jag var inne på det i förra avsnittet att det har varit över 3,0 så långt bak som jag har kollat. Men 3,9 mål per match i snitt i Game Week 38 är faktiskt också så det högsta som jag kunde se, och då har jag kollat sedan säsong 11-12. Så att så blev det en del höga scorer och sådär, och Högst score av oss alla, av oss tre, hamnade du på, Fredrik, både för omgången men även totalt. 78 pinnar plockades in i Game Week 38 och du kommer precis över 2600 strecket, 2601 poäng, vilket ger gröna pilar och en overall rank på 18051. En liten grön pil blev det. Och du tappar ju lite där. Det såg ju så fint ut länge.
Ja, men precis. Ska vi foka på 38 här först, så får jag väl ändå vara nöjd med den ändrade binden från Kane till Son i slutet där, när det började komma rykten om att Kane hade varit sjuk. Så då var man lite osäker och Son kändes som ett säkert kort. Fick bra returns på backlinjen, både James och Rydiger. Det var ju lite komiskt att man bytte ut. Jag vet att det var flera i Patreon-chatten där som gjorde precis som jag, bytte ut Cash. Och så gör han mål det första han gör bortom City. Då tänkte jag, okej, det är en sån dag liksom. Å andra sidan så var jag ju jävligt glad att han gjorde det. Men det var ju liksom lite komiskt. Sådär. Men det, jag tror att han tog 7 poäng han också. Så att det var väl liksom, gick på ett ut. Så. Men ja, i övrigt lite små träffar på Saka och De Bruyne och Nketia. 78 poäng. Det var inte Game Week 38 som jag ska inte förstöra det, för det är fel ord, men det var inte den. Det är inte den jag ska klaga på så här i efterhand.
Nej, cash ut James in i alla fall. Ja, nöjer med ett byte, tar ingen minuspoäng, vilket vi kommer se lite längre fram. Summerar din säsong ganska väl. Stefan, du undvek också minus, 73 poäng samlade på dig. Totalt 2541 poäng, vilket ger dig också de här små gröna pilarna som Fredrik hade, och en overall rank på ungefär 58 000. Du plockade ut Alonso efter de ryktena som kom, som mycket väl stämde, att han inte fick någon start, var inte ens på bänken, och tog in en Cancelo som du inte riktigt fick leveransen på som du hade hoppats, antar jag, där när Villa gör två kassar.
Ja, nej, jag hade ju return på alla utspelare utom Cancelo och Trent och Mount, och liksom de gubbarna hade jag aldrig velat varit utan på förhand, så att nej, jag hade inte kunnat gjort så mycket annorlunda när Alonso-ryktet kom. Jag var i en minilig. Jag hade inte tänkt ta in någon cityback, för att du satt på city 2, dubbelt cityförsvar. Tänkte, om jag ska ha någon chans att gå om dig så måste city släppa in mål. Men sen kom det här jäkla Alonso-ryktet, så bara, men fan, jag kommer säkert tappa på Cancelo. Och jag hade en annan kompisliga där det var extremt jämnt, där han hade Cancelo, och tänkte, ja, men då blockar jag Cancelo istället. Men han drog minus 4 och fick in en Wilson i sista omgången som fällde avgörandet. Så det var snyggt spelat utav honom.
Ja, jag tog också en minus 4, 73 poäng, men 69 netto då när jag tog de här minusen. Hamnade på 2566 poäng och små röda pilar, jättesmå, 600 platser bara. Overall rank på 37467. Och jag gick ju för det. Jag tänkte, jag måste chansa och ta ikapp Fredrik, så därför bytte jag inte in sån. Jag plockade ut Sala, tog in Mané, satte binden på Mané. Det började ju fint, fick kassen där.
Han hade ju en annan.
Ja, jag vet. Liksom,
så då tänkte jag, när jag såg den, innan jag såg att offside, jag tänkte, nu jäklar, nu kommer Alex här. Men alltså, kom flaggan, och det var väl där någonstans det dog, kanske.
Ja, och sen de här minuspoängen blev ju lite knas för mig. Jag blev lite rädd när det började komma rykten. Jag satt där inne hög på lustgas på förlossningen och gjorde byten. Och kollade att jag hade en bedrövlig bänk. Jag hade Gordon, Everton, jag hade Dobbin, Everton, och så hade jag Brocha. Så jag tänkte så hade jag James, och det var lite rykten om att han kanske skulle missa, och det fanns även vissa andra spelare som skulle kunna vara. Jag bara, det går inte. Jag gör en chansning, byter ut Brocha och tar in Tony, som jag ändå trodde mycket på. Och det gjorde då att Davis hamnade på bänken i Spurs när de höll nolla. Jag visste att det var en bra gubbe att ha på bänken, men jag tyckte att de andra hade liksom ett högre tak och chansade där. Nu var det ju liksom inte det som avgjorde. Det blev lite för mycket poäng emellan. Men samtidigt, det är 38 game weeks vi spelar. Stefan är 60 poäng exakt bakom dig, Fredrik. Så det är tajt mellan oss. Vi har spelat ganska olika, skulle jag säga. Så det är helt okej ranks för allihopa. Även om Det såg tungt ut för Stefan där ett tag, bit in, och det såg väldigt bra ut för både dig och mig, Fredrik, länge, och dig framförallt. Men sen så föll vi båda två, jag föll som en sten och du tappade på slutet.
Jag sjönk mer långsamt, ja.
Ja. Det är vad det är. Nya tag för nästa säsong. Det är ju det som är så härligt. Och som sagt, jag tycker, hade jag fått se den här säsongen, den är liksom väldigt jämn och hög nivå rakt igen. Det tråkiga är ju, det handlar ju egentligen inte bara om en overall rank. Det handlar ju lite om hur säsongen har sett ut. Har man legat inom topp 10 000 en väldigt stor del, eller liksom där omkring hela säsongen, och så avslutar man med sin sämsta overall rank någonsin, ja, men då är man ju missnöjd även om den är liksom väldigt bra. Så att det handlar ju om det. Men jag tycker vi släpper det där och kollar mer på säsongen som helhet. Och då har jag skrivit ner lite punkter som liksom, ja, lite kännetecknar den här säsongen. Den har ju varit speciell, precis som förra säsongen var väldigt speciell och påverkad av pandemin. Och det påverkas ju även den här säsongen, får vi nog ändå summera det som. Men publiken var tillbaka på läktaren, vilket var helt fantastiskt. Personligen var jag på plats på 5 matcher under säsongen i England, och det är nytt rekord en säsong. Bara en United-match, men sen blev det 2 matcher på poddresan, och det blev 2 matcher när vi var över på vinnarresan från Glenn. Så ja, det blev samma för dig, måste det ha blivit, Fredrik, va? Du var ju över till Liverpool en sväng också privat.
Mm, precis. Så att, det var ju väldigt roligt att få förmånen att vara på plats. Man inser ju, men, hur mycket man gillar det.
Ja.
Och det är ju så värt det, det är så roligt att komma över. Det kryddade lite extra såklart.
Men också framför tvn, att sitta och liksom ha publik på plats, det gör sån skillnad. Men pandemin ställde ju till det även den här säsongen. Och Stefan, du har väl svurit några gånger när du kollar över din säsong där, och det var dragna chips där runt jul när det var som mest kaos och allting ballade ur lite grann.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, när jag kollar tillbaka på min rank, så jag tror att, eller nu känner jag nog så här, jag var nog lite för stressad för att ni låg så jävla bra till. För att liksom när jag kollar här runt 19 och 23 typ där, när jag drog mina chips, så liksom jag låg runt 50k. Och det var efter halva säsongen, och liksom,
det är bra.
Ja, exakt. Nu när jag tänker efter så här, fan, det är, varför hade jag bråttom där för att nu fick jag ju spela liksom de 11 sista gameweeksen utan chips, och det är jag faktiskt ganska nöjd med, att jag ändå landar den ranken jag gör, med tanke på vilken fördel det var att ha chips på slutet, framförallt liksom där, om man kollar 36an, 37an, när folk bara liksom köttar in poäng. Så nej, men jag tror att det var lite så att jag kände att jag låg efter, och sen, ja, men fick jag ingen bra utdelning på mina chips heller, liksom det här free hitet när man hade tagit mer poäng med sitt ordinarie lag, det första jag drog, och sen wildcardet som man drog när Evertons jävla match ställdes in, som man drog det för. Och bara liksom gå på Everton till att börja med, och sen inte få matchen, så ingen bra tålamod från min sida, men ändå liksom knöt ihop säcken på något sätt ändå, och ja, inte, det pekar åt rätt håll ändå.
Ja, och det, i och med den här, liksom, det kom inställda matcher till höger och vänster, och det kom efter deadline, så det hände så mycket, så blev säsongen väldigt, väldigt influerad utav double game weeks som kommer i säsongen, såklart även blanks, men framförallt det här att det blev rejält, men sa du var inne på 36-37 där Stefan, där vissa lag hade dubblar efter varandra och det var stora dubblar och vi såg enorma scorer. Så att, ja, men en väldigt, väldigt speciell säsong skulle jag säga. Det tar inte bort det för något för de som har gått bra. Det tycker jag inte, för jag tycker samtidigt man kan se att det är många duktiga människor i historien som även har gått väldigt bra och så. Men det har varit speciellt och mycket att hänga med i. Vi fick ju ett extra free hit, någonting som de kastade in lite på grund av allting. Och Fredrik, hur känner du för att de kastade in det? Det har varit snack tidigare om att kanske man skulle ha två triple captains, precis som man har två wildcards, så att en får spelas på hösten, en på våren. Hur ser du på det här med ett extra free hit? Är det något du vill ha kvar? Tycker du att det var bra gjort av dem att kasta in det, eller hur resonerar du kring det?
Nu kommer det ju här låta som en oerhörd efterhandskonstruktion utifrån hur utfallet blev för min del. Men de som kommer ihåg och om inte annat har riktiga scrolltummar i Patreon-tråden kan ju läsa sig, eller kunde läsa sig till, att jag var ganska negativ till när man liksom lanserade som att vi slänger in ett free hit till. Och jag tycker kanske fortfarande att det var fel beslut. Sen när det väl är taget, då är det ju liksom bara att ladda om för det och göra det bästa av situationen. Och visst, det hade väl kanske sin charm och sådär, men det blir ju också ett annat typ av upplägg och man går in och ändrar under tiden. Jag personligen kan känna att jag tycker att det räcker med ett free hit. Vi har liksom två wildcards, vi har free hit, vi har bench boost och triple captain. Det får inte bli för mycket chips, det får liksom då blir ju varje game wicket chip. Det tar lite udden av det här att, alltså, av vardagslunken. Liksom man är så himla kåt på att liksom spice upp varje vecka. Och jag kan tycka att det finns något fint i att det får vara en liten lunk emellanåt. För det gör ju att när det väl kommer en double game week, men då blir den riktigt rolig. Ser vi att vi har double game weeks varje vecka, men till slut blir det bara liksom, så här, segt. Och då är det inte kul längre. Och där blir jag verkligen inte hamnat. Liksom, ska jag dra mitt free hit? Just det, jag har ett free hit kvar. Nej, så att man ska... Var försiktig, det är liksom chips i FBL, det är lite som beröm till barn. Det gäller att vara försiktig med det så att det fortfarande betyder någonting.
Mm. Stefan, nu ser du på det med att de kastar in ett extra free hit. Och så du trodde ju att du hade tre där ett tag. Så att,
ja, du ser, jag hade ju svårt att hålla koll på alla chip man fick det här året. Så, nej, men jag är väl lite så. Det blir lite konstigt när man går in och ändrar reglerna på något som man kan styra själv under säsong. För att visst, det här coronastrulet ställer ju till det för folk och man får inställa matcher och liksom kanske få spela med ofullständig elva. Men det är ju ingenting som FPL kan göra någonting åt, att det blir corona eller att någon match liksom ställs in på kort varsel. Men att ändra reglerna under säsong, det styr de ju helt själva. Så, och liksom, det är väl det man känner, att de förutsättningarna, för att när man får en inställd match eller när man tänker fram för en game week, så tänker man, ja, men det är de här verktygen jag har i lådan och liksom, och sen helt plötsligt nästa vecka så är det inte så längre. Då är det klart att det påverkar hur och det kanske hade påverkat ens tankar tidigare. Så generellt så är jag väl negativt inställd till det, men sen tror jag väl att det blev liksom lite, det tog, ja, det gick nog lite jämnt ut för de flesta, och det var ju inte, alltså free hit kunde man ju använda lite i väldigt många olika game weeks, som Fredan är inne på att det var. Så jag tror inte att det var liksom supergynnade någon, utan det var så mycket faktorer som spelade roll här, så att det var nog den som hade mest is i magen och valde rätt game weeks som drog det längsta strået.
Mm. Och jag var inne på det att det är en säsong som är väldigt influerad av double game weeks, och en stor diskussion bland communityt som alltid brukar vara är ju just det här, och verkligen i år också, att man stirrar sig blind på double game weeks och plockar in massa spelare som är lite average, som har halvdana matcher bara för att de har dubblar, och man missar duktiga single game week spelare. Fredrik, din syn på det här?
Mm, Jag vet att vi pratade med Henrik Mattsson om det i det här specialavsnittet som vi hade när han låg topp 2 eller 3 i världen där. Och jag vet att han nämnde det då, att han, en av hans liksom, men grundpelare i taktiken var ju att från början se ut liksom någon form av trupp som är den bästa truppen och sen inte gå för långt ifrån det. Och det tycker jag knyter an ganska bra till det här, för som du säger, ja, ah, det här är en double game vi spelar, och det här är en till och det här är en till. Till slut så sitter du liksom med ett mittfält med Jacob Ramsey, James Ward-Prowse och Josh Brownhill, och då är det inte så jävla kul längre liksom, för att det kommer inte att leverera på sikt. I bästa fall kan du träffa en vecka och god jul och gott nytt år, det var ju roligt, men sen kommer nästa vecka och då sitter du där med 3 poäng på 3 spelare. Och nej, det ligger verkligen någonting i att inte liksom gå för långt ifrån ursprungstanken, och ursprungstanken har ju aldrig varit liksom Josh Brownhill så.
Nej. Stefan, när jag ser tillbaka på säsongen 21-22 så är det för mig en väldigt speciell säsong, sett till att det blev enormt stora liksom skillnader mellan olika lag beroende på enskilda val, och det kan vara att man har gjort ett bra val men får ett dåligt utfall. Vi minns väl alla där när Chelsea går och gör 7 mål och folk sätter binden på Havertz, eller många gjorde det, och Havertz är inte inblandad i någonting. Samtidigt så möter Salah United och han gör hattrick, och liksom, ja men det finns jättemånga så. Det var, ja men här i slutet, Kevin De Bruyne när han bara pangar in mål efter mål, 4 mål i en match, han har double game week och folk satt med binden där, att det liksom slår helt bananas. Jag kan inte komma ihåg en säsong då det har varit så många så här tydliga liksom ja, med olika val. Jag hade det här valet som skulle stå mellan King och Dennis inför afrikanska mästerskapen, och där Dennis liksom bara smällde in mål, det var glödhet där ett tag, och hoppar man på och av i rätt stund så liksom kunde man göra hur mycket poäng som helst jämfört med King. Och då kanske det logiska valet var att gå på King som inte skulle iväg på afrikanska, och Dennis han försvann inte iväg. Och, ja, håller du med mig här? Och det var liksom, kan du minnas någon säsong där det har varit så här tydliga liksom punkter som har slagit helt åt något håll?
Nej, det känns som, och det kan man väl kolla liksom på poängen också som folk får här. Det är ju extrema poäng om man kollar i toppen. Det är till exempel min bästa poäng i alla år jag har spelat, trots liksom att jag haft mycket, mycket bättre rank andra år. Så det är väl liksom mycket, mycket att, ja, men dels Salah i början och sen alla double game weeks på slutet. Mm. Men jag håller med dig där om att det fanns många, jag hade några, därav FC Snegunga kom ju till på under årets säsong. Jag tyckte att liksom man hade sådana hela tiden, med, jag hade Reece James där i början och bytte ut den, han var skadad och så var han tillbaka veckan efter och gjorde liksom typ 20 pinnar i varje match. Och sen tog jag innan då blankade han 6 veckor i rad. Samma med, jag valde Dign istället för Cash i mitt wildcard och tappade liksom 40 pinnar på det. Så nej, det var många såna grejer, absolut.
Mm. Fredrik, är det några andra sådana minnen? Vi gick igenom en hel del här som du tänker på, men kolla på säsongen som varit.
Ja, alltså det blir ju lätt att man tänker på, ja, men framförallt vårsäsongen här nu, för det är höst. Även om för min egen del så vill jag ju hellre minnas liksom höstsäsongen, men våren ligger ju mer färskt i minnet. Och det är klart att det är svårt att bortse ändå från 36-37. För jag tycker att de blir, i slutändan blir väldigt, väldigt utslagsgivande. Ja, de som prickade rätt där. Vi snackade om det, om det var i Patreon-tråden eller om det var oss tre internt där. Att han som till slut går och vinner hela rubbet, det skiljer ju inte jättemycket. Om det var det du, Stefan, skrev mellan honom och mig, man bara gick tillbaka en 5-6 game weeks, och sen så skiljer det flera 100 poäng sen i slutändan. Och det är klart att, nog för att jag tog dåliga beslut, men det innebär ju också att han tog beslut som gjorde att han bara flög iväg 300-400 poäng över. Och det är ju inte vad vi är vana vid, att det ska kunna gå och dra ifrån på 4-5 game weeks liksom.
Nej, jag tror Längroth ledde med 60 pinnar över han som vann när det var typ 3 omgångar kvar.
Vilket är sjukt. Och då hade ändå Längroth ett free hit kvar och så där. Det var inte så att han satt tom på chips och så heller.
Nej, Nej, men han som vann, han drog ju in 200 pinnar i benchboost i 36an och följde upp det med typ 120 pinnar i, med free hit i veckan efter och sen en liksom solid avslutning i sista.
Ja, det är sanslöst alltså. en annan stor swing skulle jag säga är också här i vår säsongen där om man skulle gå på Kane eller Son i Spurs, där Son fullständigt toklevererade. Kane var inte på något sätt dålig och i brist på andra forward så kan man argumentera för att det ändå var liksom ett vettigt val. Son dock billigare och man kunde sprida pengarna och sen så Son helt crazy. Så ja, det är också en sån sak. Så att det, ja, det är en del sån, för mig är det verkligen det jag tänker på när jag tänker på säsongen 21-22. En annan sak som är liksom 21-22 och man får tänka tillbaka lite, det var ju det här snacket om permakapten. Mohamed Salah var ju liksom unplayable. Det var bara sätta binden där från Game Week 1 till liksom Game Week, ja, fram till afrikanska mästerskapen i stort sett. Och bara samla in poängen. Och det kan man kolla tillbaka sen. Sen gick han ju tillbaka till en lite tuffare säsong. Liksom, säsongsavslutningen blev ju inte kanon på Sala och var många som satt kvar lite för länge. Jag är en av dem. Kanske inte bara att sitta kvar utan att sätta binden där. Att det ställde till det lite. Man kan nästan säga att det fanns liksom en sån, att gå super super template första halvan av säsongen, det var succé. Och sen att liksom kunna hitta vart man ska kliva på, vart man ska kliva av, andra halvan gjorde skillnaden. Hur ser du på det, Stefan? Vi var inne på det, att det finns inte en chans att alla kan hålla upp där hela vägen. Och kanske att, ja, men han fick en fin säsong där han fick en riktig försäsong medan många hade EM i benen. Sen fick han ju afrikanska mästerskapen, det blev väldigt mycket matcher och så blev han trött mot slutet. Är det fortfarande så din analys lyder?
Ja, men jag skulle säga att både din och min analys var så, Alex, för det fanns ju, Fredan trodde ju att Egypten skulle åka ut i gruppen där i afrikanska mästerskapen, vill jag ju påminna om. Nej, men det som ställde till det beslutet, för jag tror både du och jag hade droppat honom så fort vi fick chansen, om det inte var för den här jäkla superdubben som man skulle ha när han kom tillbaka från afrikanska. Och där plockade han en jäkla massa poäng. Men hade han inte haft den superdubben, då hade man nog ja, men liksom gått för sån där. Och då kanske hade blivit så att man liksom behöll det spåret. Och det hade nog liksom gett mycket mer poäng än vad jag fick som ja, men höll kvar i Salah. Tänkte att ja, men han hittar tillbaka till formen och så. Och även satte för många bindlar där på slutet. Så nej, jag tror att det var framförallt den dubbelveckan där som ställde till det för egen del i alla fall.
Ja. Vi har några sjuka scorer på enskilda spelare om man kollar tillbaka. Kevin De Bruynes Game Week 36, 30 pinnar. Game Week 28 med Matty Cash, 29 pinnar. Game Week 26, alla 28. Det är det, liksom, träffar man bindlar där, okej, Cash, bindel 28. Kanske inte var supermånga som hade, men liksom i Kevin De Bruyne Game Week 36 med hans dubbel och sa jag Son i Game Week 26 förresten? Salah såklart, den 28 poängen. Det var ju det du pratade om. Det var då ja, men många av oss drog triple captain på Salah och fick, till och med jag lyckades sätta triple captain binden. Så har säsongen varit. Och det man kan säga generellt också, att det är svårare och svårare att komma in i de här klassiska topp 10 000. Ingen av oss klarar det här året. Och det handlar om att det blir fler spelare, men framförallt fler initierade managers och svårare att avancera. Det tyckte jag man märkte tydligt den här säsongen. Nu har jag legat högt upp ganska länge. Jag tycker att jag gjorde ganska bra gameweeks, avancerade ganska lite. Sen så när man kom lite snett på det, det kan vara ett dåligt val eller ett bra val med dåligt utfall, så helt plötsligt tappar man ganska mycket jämfört med när man gör ett bra val, så avancerar man inte så mycket. Ja, det är väl, det finns många som gör poddar. Det finns många, det är lätt att följa med i Twitter och sånt. Du behöver inte kolla alla presskonferenser själv och sådana saker. Det är väl det som avgör det, skulle jag säga. Och det kommer inte bli lättare, eller hur, Fredrik?
Nej, men verkligen inte. Och det är ju lite av charmen med det hela. Att inte två tredjedelar ghost chips när vi liksom men byter år i kalendern och sådär, utan nu lever det på riktigt. Och det som jag tycker har varit allra roligast egentligen, om jag ska se till 2022, det är ju att vi har haft så mycket svenskar med i världstoppen. Och svenskar som vi har haft i vårt Patreon-community, att vi liksom kunde haft äran och haft både Olle och Henrik och Joakim, ska vi ju faktiskt säga, att vi hade ju med honom ett specialavsnitt ganska tidigt där när han var med uppe i toppen. Så det tycker jag har varit riktigt skoj, för det har ju gjort att ja, men det, man, någonstans är man ju så lite blågul i själen, och det blir ju att man höll ju en extra tumme för att vi skulle få en svensk vinnare, och det är väl inte omöjligt att vi kan få det längre fram. Även om det är väldigt svårt att ta sig in i världstoppen, så har vi ju bevisat att Sverige är ett land med mycket duktiga managers.
Verkligen. Det var den återblick jag tänkte vi skulle göra. Jag vet inte, saknar ni någonting i den här återblicken? Vi ska ju gå in i våra respektive säsonger och göra en liten återblick och ja, men försöka dra lite lärdomar, så att vi kommer väl komma tillbaka till vissa av de här sakerna. Men om jag börjar med dig, Stefan, är det något du saknar från återblicken här?
Nej. Jag tror vi har gått igenom det mesta.
Fredrik?
Nej, men jag tycker vi ger oss in i våra respektive lag. Det är alltid svårt att hålla sig borta ifrån dem, för det blir lätt att man relaterar till sitt eget bygge.
Ja, och eftersom att vi inte var världsnia, så har jag även tagit in lite och kolla och jämföra oss med Joakim. Jag kollar bland annat hur många byten vi har gjort, hur många minus vi har dragit och lite hur det ser ut. Och ingen blir väl chockad av att höra att Fredrik gjorde minst byten av oss och drog minst minuspoäng. Ganska rejält. Fredrik, har du koll på hur många minus du tog?
Jag tror att jag tog minus 4 tre gånger. Varav två var så kallade fattigmans wildcards, där man hade två fria byten och gjorde tre. Så att det blev minus 4.
Det stämmer, 12 minus. Totalt gör bara 36 byten på hela säsongen. Jag jämförde det med förra säsongen. Det tycker jag ändå är ganska rimligt att jämföra med, eftersom att det också var en så här lite galen säsong med inställda matcher. Och jag skulle säga att både den här och förra säsongen var generellt sett säsonger då det kanske finns skäl till att dra lite mer minus, där man fick liksom info om inställda matcher som man kanske inte fick upp spelande lag. Och det har vi pratat om, att då kan det finnas case för att dra minus. Men förra säsongen drog du 20 minus, nu 12, så det minskade ändå. Och det är ju till exempel om man jämför med Längroth, så han gjorde 46 byten och tog 52 minuspoäng. Fördelade på 10 stycken minus 4 och en minus 12 faktiskt. Det finns ingenting som säger att det ena är bättre än det andra, och det handlar ju såklart om att det är ju att spela med en större risk, skulle jag säga, och dra minus, för att det gäller att träffa de byten man gör både på kort och lång sikt. Och det klarar man såklart av om man kommer nia. Då har man den stolpen in och man gör bra val. Så att det är olika sätt att spela på. Stefan, du tog ännu mer minus. Jag tog lika många minus som Joakim, men gjorde inte lika bra val. Faktiskt exakt kopia. Jag gjorde 46 byten, tog 52 minus, precis som Joakim. Jag tog 7 stycken minus 4, 3 stycken minus 8. Minskade också i andel minus från förra säsongen. Jag tog 60 minus då. Stefan, du gjorde 49 byten, 64 minuspoäng, fördelade på 10 stycken minus 4, en minus 8 och en minus 16. Kan du ta oss tillbaka till den här minus 16 omgången, kommer du ihåg det?
Ja, nej, men det var ju väldigt kalkylerat. Det var ju efter jag hade bränt alla mina chips där, så ja, men var jag tvungen att sätta upp laget för att klara de här knepiga veckorna. Och där visste jag tappade lite, men jag hade 133 poäng i den omgången, och jag tror att jag känner igen de minuspoängen hyfsat. Men såklart, alltså, hade jag bara haft mer kyla med mina chips, så hade jag tagit mycket mindre minuspoäng också i slutet. Jag tror väl att minus 12 kändes väldigt passivt just i en sån här säsong. När liksom, ja, men, eller väldigt bra spelat och väldigt bra planerat. Men som jag tror att det var liksom om det var någon säsong som man kanske gynnades av att ta lite mer minus, så kan det nog ha varit en sån här kaossäsong som vi nyss hade.
Mm, som jag är inne på, både den här och förra säsongen. Du gick ju också ner i andel minus, du 76 minus året innan. Så vad säger du, Fredrik, minus 16, är det ett så kallat fattigmans wildcard?
Det är väl mer ett wildcard-rån, du går in och rånar banken liksom. Så, nej, men det, som du är inne på, det är ju helt hur man väljer att spela, högrisk, lågrisk. Och för min del så är det här att det är ju ingen tillfällighet att jag gör så extremt få byten, utan det är ju en utstakad liksom spelteori om att jag ska försöka hålla mig till så få byten som möjligt och bara göra minus, liksom, ta minuspoäng när det är absolut nödvändigt. Det som är intressant när jag kikar mina tre omgångar då jag tar minus fyra, det är att jag har röda pilar alla tre omgångarna. Och det då påvisar att jag är urusel på att pricka bra byten eller vad det ska säga, det vet jag inte, men jag är ju imponerad av Längrot som drog en minus 12 där, som det är, liksom ändå lyckas komma nia. Det är väldigt imponerande.
Sen ska man säga det, det är också ibland lite för kort att göra analysen på bara den gameweeken. För när du drar en minus 4 till exempel, vad händer omgången efter? För det finns ju två sätt att ta minus. Vissa är superaggressiva managers, tar minus 4 för kortsiktiga punts där de ska få in en specifik kapten som ska träffa, vilket kan falla jätteväl ut. Jag är inte den managern, jag tror inte på det, utan de minuspoäng som jag tar brukar vara sett över lite längre tid. Och det kan ju vara att just den omgången man tar minuset så ger det inte utdelning, men game week 2 eller 3 eller 4 därefter, om man liksom får en ganska stor glädje utav det, kan det också vara. Så att ja, lite beroende på hur man spelar, men, och det tror jag väl är du också, Fredrik, att du går inte på de här minus 12 som du ändå drar, det är inte för en enskild vecka eller väldigt sällan i alla fall, va?
Nej, men så är det. Det är ju sådana som jag tänker att jag kan räkna hem på ett antal gameweeks. Förmodligen lite för många gameweeks. Så att jag säger inte att minus 12 är någon. Liksom, det finns ju inget självändamål i att ha så lite minus som möjligt egentligen. För att du vet ju att du kommer att behöva ta minus under en säsong. För tar du noll minus så kommer det att vara fel val. För ingen gör ju sådana liksom korrekta val hela vägen. Utan det gäller liksom att känna efter när det är läge och när det inte är det. Sådär,
så att. Och det handlar egentligen inte så mycket om att, skulle jag säga, att det liksom var det ibland, i vissa fall är det att man gör dåliga val. Men ibland är det bara ren oflytt. Stefan pratade om det i sitt lagnamn med Snegunga, att man tar in en spelare som ser jättefin ut och sen så skadar han sig direkt. Jag hade några sådana, Stefan hade en hel del. Jag tror du också hade några sådana, Fredrik. Var väl också där med Cash och Ding som blev lite knas. Och skulle fortfarande säga att det är ett helt korrekt beslut. Och flera av dem där hade jag gjort om igen. Men det är svårt att liksom läsa att en baksida ska dras. Eller att någon ska dra ett rött kort. Och liksom, nej, det där är stökigt. Men det är en sund inställning, tycker jag, att vara liksom försiktig minus. Så det var en grundinställning jag hade den här säsongen. Och jag är glad att jag minskade antal minus från säsongen innan, för det var planen. Och jag tror att jag kan se en ganska drastisk minskning nästa säsong om det är så att vi liksom inte har någon pandemi som ställer till det och sådär. För de här två säsongerna tror jag är de jag kommer liksom ha dragit mest minus för. Jag var även inne och kollade lite på kaptensval och sådär. Det finns en hemsida för er som är intresserade och gör en analys av er egen säsong. Vad gjorde ni för felval? Vart blev bara utfallet fel och sånt? Det finns egentligen hur mycket statistik som helst. Jag vet inte om du har koll på den här, Stefan, för du är ju liksom statistikkillen här i gänget skulle jag säga. Men fplopptimize.com finns det mer statistik än vad min hjärna klarar av att hantera. Man skriver in sitt lag i det där och jag har kollat lite på hur jag liksom placerade binden framför allt. Och även hur man kommer in på vissa spelare snett. Att spelare som gör det väldigt bra. Reece James är ett typiskt sånt exempel där vissa svor så fruktansvärt mycket om honom. För att de tog in honom och så blankan, bytte de ut han och då kom liksom helt galna scorer. Man kan se när man hade en viss spelare. Men kollar man på kaptenssidan så var jag inne på det just att det var inte så bra att sitta med Salah med binden allt för många gånger på hösten, absolut, men sen att kliva därifrån. Och Stefan, du hade binden på Salah 21 gameweeks den här säsongen. Jag hade binden där 19 gånger, Fredrik 16, och så har jag även kastat med Joakim Längrots då, han hade den 15 gånger. Det är såklart inte hela svaret på det, men jag kan till exempel konstatera att Längrot, han klarar sig utan att sätta binden på Son en enda gång. Trots att Son hade jättefina scorer här. Han hade den 4 gånger på Kane, 4 gånger på Bruno. Han hade den på Cancelo 2 gånger, James 2 gånger, Lukaku 2 gånger. Och sen så är det några som hade den en gång per gubbe. Och sådär, har ni koll på det här? Hur ni själva har satt binden under säsongen? Ungefär fördelning och sådär. Om vi börjar med dig, Stefan.
Nej, men det är klart att man insåg att man behövde ha den på Salah där i början. Och sen minns jag ju när vi skulle till Göteborg, då satte jag den inte på Salah utan på Lukaku, och det fick man ju käka upp. Men nej, jag tror att det var liksom det som är fallet, är att man satte den på Salah för många gånger på våren och tappade på det, även om det var väl en match när de kan väl få möta United varje game week, för då är det lättare att sätta binden på Salah.
Det är många lag som önskar det den här säsongen. Du nämner Lukaku där. Lukaku hade faktiskt binden i ditt lag 2 gånger. Precis som Son, Antonio och Bruno i just nämnda United. Ja, Fredrik, har du koll där? Som sagt, Salah 16 gånger, men sen... Ja, i övrigt, vilka tror du har fått binden flest gånger?
Ja, det är en bra fråga. Alltså, man blev ju lite skadad där i början av att bara sätta Salah-bindlar vecka ut, vecka in. Så man blev nästan lite ringrostig när man började inse att jag kanske inte kan sätta den här liksom, när det började svänga där. Så att, då var det ju, det blev lite, ja, men lite smålurigt. Jag vet att jag har jobbat med en del Spurs-bindlar, så både Kane och Son borde ju vara där.
Ja, de har 3 var, och det är liksom näst efter Salah tillsammans med Bruno, som också har fått den 3 gånger i United. Du har även gillat Ronaldo i United 2 gånger och Antonio 2 gånger. Antonio var helt sjuk i början av säsongen. Mm. Jag vet inte om ni har liksom förträngt det här, men alltså, Antonio har ju en bra score om man ser över, eller en helt okej för att vara anfallare om man ska vara helt ärlig. Men han har ju blankat sen liksom game week 5 typ. Ja. Men innan dess så var det ju men det var ju Salah nivå om inte ännu mer liksom på Antonio. Jag tyckte i alla fall att det var ganska spännande. Och som sagt, jag kan verkligen rekommendera den här hemsidan, speciellt om man gillar statistik. Och nu kollar jag bara på kaptens poäng, men det finns hur mycket som helst att nöra ner sig. Jag nämner den igen då, fploptimized.com. Så gå in och kika där om ni vill göra lite analys. Jag har även kollat lite på hur vi har använt våra chips, och det finns en hel del likheter men även lite avvikande. Såg till exempel, om man kollar på wildcarden, som är ett väldigt starkt chip, att jag och Stefan drog det tidigare än både dig, Fredrik, och Joakim. Jag drog det redan i game week 4. Jag drog min bench boost i game week 1. Det var ingen utav er som gjorde, och det kan ha vägt in lite i det. Stefan tog det game weeken efter, game week 5. Fredrik, du är 9 och Längrot lite där mittemellan i 7an. Och så här i efterhand kan man ju verkligen se att de som drog wildcard lite senare, som du och Joakim, kanske framförallt Joakim, tror jag, det är bara någon game week som skiljer. Men den stora skillnaden, jag vet inte om ni kommer ihåg det här, men när jag gick igenom det så såg jag i alla fall det att när man drog det som jag och Stefan, då vill man gå in på lite Chelsea-försvarare. Man hamnade på Rydiger och Aspilicueta. Men när man drog den lite längre fram, jag vet inte exakt om du gjorde det, Fredrik, men jag tror det, och då kanske du gick lite för sent. Jag tror att Joakim hamnade mer rätt och liksom dubbla upp på Chilwell och James, som liksom det slog också hur mycket som helst. Vi var inne på sådana saker som hur det slog, och det var helt galet. Kommer du ihåg, Fredrik, om det var så att du gick på James och Chilwell?
Ja, jag gick på James i alla fall. Jag vet att jag plockade 107 poäng när jag drog mitt wildcard där och verkligen inledde en rejäl klättring i rank. Ja, men och kom rätt på det i backlinjen skulle jag nog säga. Så visserligen Diaz där istället. Men ja, just James känns... Ja, jag kan inte liksom... Likt Stefan klagar på att det är han som har förstört någon säsong för mig. Utan där jag känner ändå att jag kan vara nöjd med hur jag kom in på honom. För han är ju ja, men nästan den spelare som är mest så här liksom antingen eller. Att han kan ta sina 2 poäng, 2 poäng, 2 poäng. Så kan han göra 13, 15, 16, 3 gameweeks i rad. Liksom.
Ja, nej, det var väldigt, väldigt tydligt i alla fall som jag kunde se med det första wildcard. Det andra wildcard var vi ganska överens om, förutom Stefan som drog det direkt när han fick det i Gameweek 21. Som blev, vi varit inne på det, blev väldigt fel kopplat till, det var då det var mest med coviden. Du drog det i Gameweek 21, både jag, Fredrik och Joakim drog det i Gameweek 28. Inte få säga att det var det mest optimala. Jag vet att det var folk som drog det något tidigare och satte upp sitt lag på ett annat sätt och planerade chippen helt, helt annorlunda. Men jag vet, det var ju det chip som för mig gick helt, helt, helt fel. Då tappade jag tror det var min sämsta game week rank på hela säsongen, just en game week där jag drar mitt wildcard. Och man kan inte summera ett wildcard på bara en game week, men det gjorde jag, kom helt snett på det, och så illa som det gick ska det inte gå bara. Jag kollar på det och håller fortfarande på att försöka göra en analys. Jag tycker att det är liksom vettiga val jag gjorde, men inte fick riktigt, riktigt träff på det. Annars så, det har vi pratat om i flera avsnitt. Jag drog ju bench boost i game week 1. Och ja, det som strategi. Stefan, du och jag pratade om det. Du var också inställd på att göra det. Är det någonting som man ska ha med sig? Nu handlar det ju såklart om vad det är för upplägg. Vad är det för spelschema som kommer? Och finns det några billiga spelare att hoppa på? Just den här säsongen skulle jag säga var kanske optimal för. Även om man kanske kunde få bättre utdelning på det längre fram. För att det såg vi flera som fick. Men man tar bort ett problem så att säga med chip också.
Ja, nej, men jag gillar grundidén och jag var ju väldigt inne på att dra det. Det var ju lite coin flip där mellan oss. Jag tyckte väl att det skulle vara lite tråkigt om båda drog det i första gameweeken. Men det var ju, ja men vi hade ju Amartey och Tsimikas för 4,0 i backlinjen som vi visste skulle starta. Och jag tror båda höll nollan där i gameweek 1. Så det var ju väldigt lätt att få ihop det. Och jag tror att du gynnades mycket av det i början av säsongen, men sen... Just den här säsongen när det blev så extremt mycket double game week, så vi såg ju, som jag nämnde, han som vann hela kalaset, han drog in en bench boost på över 200 pinnar. Så det är klart att det fanns så många game weeks där man kunde smälla av det där bench boostet till bra utdelning i år. Så jag tror att får vi ett sånt läge där det kanske blir en mer normal säsong i game week 1, då är jag inte sen på att nappa på den idén. Igen, men i den här året så tror jag inte att man kanske gynnades av att dra den i game week 1.
Nej, Fredrik, du har inte heller stängt tanken på att dra den i game week 1, vet jag. Du drog den i game week 11, fick lite straffräddningar och såna här saker, lite medstuds skulle jag säga.
Ja, det får man ju verkligen säga så. Och ville väl mest bara bli av med det där. Och då, jag tror ju inte att om man säsong efter säsong ska sitta och hålla på benchboost till Gameweek 36-37. Jag tror inte att det, jag tror att den här säsongen var ju helt uppenbart ett kanondrag. Personligen så tycker jag att det känns väldigt risky att sitta och hålla ett sånt chip till så pass sent på säsongen. Risken är att du bara får dra av det och sen så blir det liksom knas och banan sista i slutet där. Så vill inte jag spela det, men det är klart, det är inte jag som står som vinnare av det här spelet heller, men vi får väl se liksom. Vi kommer ju komma in på lite vad som händer nästa säsong, kommer ju bli speciell av en helt annan anledning. Så att det kan ju vara så att bench boost chipet kan spela en ganska viktig roll utifrån att vi har någonting som vi aldrig haft förut nästa säsong i form av ett vinter-VM.
Så är det. Stefan drog sin benchbus till 25 och Joakim, ska vi nämna, drog den i Gameweek 29. Triple Captain var vi i alla fall helt överens om. Alla drog den i Gameweek 26, och det får man ju säga att utdelning blev bra. Man ska även säga att de som inte drog den då, de hade också en hel del bra Gameweek, alltså en bra score. Men jag tror att alltså när Sala fick den dubben, så det gick liksom inte att stå emot riktigt. Så kände vi nog allihopa, eller hur, Stefan?
Ja, sen tror jag att det var rätt många som drog bench boost i den omgången också, eller om man drog free hit. Så nej, utfallet blev jättebra med tanke på hur mycket poäng Sala tog. Men som du var inne på, så tror jag att det fanns bench boost lag som tog mycket poäng i den i samma gameweek.
Sen är det de här dubbla free hitsen där... Jag drog mina i Gameweek 19 och Gameweek 37. Och båda de chippen gick väldigt bra för mig. Så Stefan, du drog också ditt ena i Gameweek 19. Jag kollade bara min liksom, Gameweek rank då, som såg bra ut. Sen drog du ditt andra i 27. Medan Fredrik drog sitt första i 27. Och sen mot inrådan från mig och Stefan, så drog ditt andra i Gameweek 34. Vilket man med facit i hand får säga nog inte blev korrekt. Men tyckte även att det fanns tendenser. Har du kollat något tillbaka på det, Fredrik? Eller försöker du liksom inte kolla för mycket bakåt? Hur gick liksom resonemanget hos dig?
Du tänker på andra freehitet i Gameweek 34. Jag vet ju att jag satt helt ren på Chelsea och City tillgångar. Jag satt med en skadad Rydiger och utan City. De hade väldigt, väldigt fina matcher. Och dessutom Chelsea då med en dubbel. City Watford hemma, och vi visste att Watford var katastrofalt dåliga. Vi hade fått ett upplägg där liksom pepproletten tenderade att skifta lite i ljus. Att helt plötsligt så var alla rutor för att Sterling skulle spela röda. Så vi var nästan säkra på att han skulle kliva in och göra 90, vilket han också gjorde. Så att jag kände att här finns det ett läge. Och jag trodde ju framförallt inte att 36-37 skulle bli så oerhört poängutgivande som det blev. Och det är i kombination med att 34 blev liksom snark. Och man inte satt med Gabriel Jesus som gör 4 av 5 mål för City. Ja, men det föll väldigt konstigt ut. Svårt att läsa den på förhand. Liksom. Det var ju liksom inte en helt misslyckad free hit så. Det var ju fortfarande liksom en grön pil och sådär. Problemet var ju att det var inte så stor kvantitet av poäng som jag tog. Jag kanske tog 10 eller 15 poäng eller 20 poäng i bästa fall på de man tävlar mot. Och det är klart att när då andra som tar free hit i andra omgångar tjänar 100 poäng, ja, då blir det ju per automatik ett väldigt, väldigt misslyckat free hit. Vi hade en Wilfried Zaha som såg väldigt het ut och landade på 3 poäng och sådär. Så jag vet att jag i avsnittet efter det sa att jag skulle göra om det, och jag vidhåller nog det ändå, att får jag ett läge för att ja, det är mycket väl, alltså, jag tycker att jag läste många av sakerna ganska rätt ändå. Just det här med att City skulle köra över Watford, ja, det gjorde de. Jag menar, hade vi suttit med Sterling på 4 mål, hade man varit liksom geniförklarat sig själv, och nu fick man stå och skämmas. Så att, det känns ju kanske lite fånigt att prata om små marginaler, men jag kan ändå se att det inte var liksom ett fylledrag sådär, att man tryckte av ett frihet, utan det fanns ändå någonstans en kalkylering bakom det. Och jag vill ju inte tro att det var jag som påverkade, för jag tror inte så högt om mig själv, utan jag konstaterar bara att både Olle Hultqvist och Henrik Mattsson också valde att dra sitt free hit den gameweeken, och det gör någonstans att jag är ganska trygg i analysen om att det var inget på förhand jättekonstigt move. Det var ett väldigt vågat drag som hade kunnat falla väl ut. Nu gjorde det inte det, men och vad det Klopp sa i intervjun här efter matchen, att du måste liksom kunna, för att vinna stort så måste du också kunna vara beredd på att förlora stort. Och jag kände att det kunde vara min FPL-säsong som du beskrev där. Så, lite så det är känslan.
Ja, men i alla fall kolla lite på chipsen så där. Går jag till egen del och bara kollar igenom hur gick den här säsongen. Att ja, kollar jag liksom med min overall rank tillbaka, då är jag liksom tillbaka på banan med min jämnhet. De senaste 5 säsongerna har jag aldrig slutat sämre än 45K med en topplacering på 5K, bortsett från förra årets missräkning där jag hamnade då precis utanför topp 100K. Och då hade jag en horribel start och gjorde liksom en bra upphämtning ändå. Och det är väl lite det som är skillnaden på förra säsongen och den här säsongen. Då landade jag ändå på 117 000. Men det var ju typ en av mina högsta, eller liksom mina lägsta rank på hela säsongen. Nu blir det liksom tvärtom. Kanonstart, och så liksom min sämsta overall rank på hela säsongen var 53K, och det var efter Game Week 36. Sen hämtade jag upp det med ett bra free hit, 37 och sådär. Men det är svårt att liksom släppa just att man ligger så bra så länge. Och det var ju till viss del liksom i början dopat utav att jag hade spelat bort min benchboost. Men det var ju inte heller, jag satt rent på chip som sagt. Jag hade mitt free hit i 37an och sådär. Så jag är ganska nöjd med liksom min chipstrategi som jag la. Det var det här wildcardet som jag missade, det andra wildcardet. Glad såklart över att min triple captain på Sala flög. Det var liksom ett för självklart läge, så att liksom det är till och med jag som kan klara av det. Ta med mig den här benchboosten i Game Week 1 som gör att jag liksom, men jag tycker man ska inte ta allt för mycket med vad man har för overall rank i Game Week 1, för att det brukar diffa ganska få poäng på ganska många tusen placeringar. Men det kan ge också ett inre lugn. Jag fick liksom en Game Week rank på 11K, vilket är hur bra som helst. Och som vi sa när vi gick igenom chipsen, så är jag nöjd med liksom resultatet av mina free hits. Och det är egentligen mitt andra wildcard som inte funkade. Framförallt att jag liksom gick helt utan sån. Jag ägde, det såg jag också på den här FBL-optimized.com, att jag ägde bara sån i 4 gameweeks. Och då är liksom det free hits inräknat. Gameweek 34 och 35 hade jag en gameweek rank på 6 miljoner följt av 6,7 miljoner. Och det var egentligen där säsongen försvann för att bli liksom riktigt, riktigt bra. Gameweek 25 har jag en overall rank på 2437. Men från Gameweek 30s röda pil har jag endast en enda grön pil, och det är mitt free hit i 37. Så det är väl lite så jag får summera säsongen med min overall rank. Den är rätt bra. Säsongen är rätt bra, men det blir lite så här, en liten dålig eftersmak på den då. Kommer också ihåg liksom, jag hade en rejäl snegunga på en Adama Traoré tidigt i säsongen. Det var röda kort, det var skador, och det var liksom, allting bara kom snett. Och om man då kommer till liksom vad för lärdomar jag har tagit med mig, så men jag gillar fortfarande tanken med benchboost i Game Week 1. Det har vi pratat om, det är den enda Game Weeken då man kan använda ett wildcard och ett annat chip samtidigt. Och sen så bara få det ur världen. Jag konstaterar även att jag tänker inte ändra min syn på singelspelare i Double Game Week kontra liksom Double Game Week-spelare. Jag tycker om att sätta kaptensbindeln där, även om det är lite sämre lag som ibland spelar. Jag tycker inte på något sätt att man ska helt gå utan bra singelspelare. Vi pratade om det här tidigare och det lät som att du inte helt höll med mig där, Fredrik, men jag tycker att det är de lägena man liksom verkligen kan chansa med. Ibland slår det bra, ibland slår det lite dåligt. Jag tycker ett gott exempel är Game Week 37 som verkligen flyger. Där man väljer lite sämre spelare från sämre lag. Trots att flera av liksom topplagen har rätt bra matcher, men där det fungerar bra. Jag förväntar mig, och det är verkligen mitt mål, att fortsätta ta mindre minus. Även om inte det ska liksom hindra mig från att ta minus när det finns case för det, om det kommer en pandemi eller liksom sådana här saker. Men jag ska minska mina minus. Och utmaningen för mig framåt kommer vara att våga tänka mer kortsiktigt ibland. Till exempel, jag är ju en som hela tiden kollar långt fram. Men det är någon sån här val som jag gjorde som blev lite knasiga. Bland annat när man gick på King istället för Dennis. Så visst, det hade kunnat bli ett annat utfall. Dennis såg hetare ut än vad King gjorde. Jag valde egentligen det för att gå på King, för att det fanns en risk att antingen Dennis skulle åka iväg på afrikanska, alternativt att han skulle bli avstängd om han vägrade åka. Och då gick jag på liksom det lite fega, säkrare valet som kostar mig en del och sådär. Så jag ska försöka vara lite mer kortsiktig ibland i vissa sådana här lägen. Sen är det svårare att veta exakt när det är och när det inte är läge att göra det. Så det är väl liksom min tanke på min säsong. Jag vet inte, Fredrik, om du vill säga något om min säsong sådär, eller om du kanske istället vill ta oss igenom lite hur du har resonerat kring din säsong, och om du har några lärdomar som du tar med dig. Ska du bli mer aggressiv och dra lite minus 16?
Nej, det tror jag inte kommer att ske. Jag tänker att din säsong på många sätt påminner en hel del om min. Det är ju fullt svårt. Ganska likt i liksom en sån här kurva, en sån här halvtaskig skuggkurva tänkte jag säga. Sådär, men ska jag summera min säsong så är det ju med oerhört blandade känslor. För jag tycker att jag gör en jättebra säsong om man ser till över hela liksom hur det har spelats vecka ut och vecka in. Är jag nöjd med slutoro-ranken? Nej, det är jag ju inte. Alltså 18K är en bra rank, men alltså, det är omöjligt att inte kolla bak och se att okej, men från Game Week 11 så låg jag topp 4K och så låg jag det fram till Game Week 35, och sen så började förfallet där i Game Week 36. Så det är liksom inga jättedåliga Game Weeks. Det handlar bara om att jag där och då liksom hamnade fel, och de som hamnade rätt hamnade väldigt rätt. Sen hamnade jag väldigt fel också, men det blev såna oerhörda liksom bestraffningar och som inte stod i paritet till när jag hade träffat tidigare under säsongen. Så det var inte bara overall ranken som gick från liksom, 3-9 från Game Week 35 till 8000 Game Week 36 till 21000 37 och så landade på 18-38, utan det var även i miniligor där man trodde att man hade avgjort. Där man fick se sig besegrad med ett par poäng i slutändan. Så att det jag framförallt tar med mig är ju liksom att behålla lugnet och inte liksom tro att saker och ting är klara. Vi pratade om det lite innan där med att du jagade mig, Alex, att nu skiljer det lite poäng i slutändan ändå, men ja, och vi nämnde det här med att Längrot ledde över han som vann med rätt mycket pinnar. Det kan hända saker i slutet. Nu händer det väldigt mycket saker i slutet. Ha is i magen, passa på att njuta. Så jag blickar tillbaka till liksom peaken av säsongen. Game Week 24, en overall rank på 242 i världen. Fan, då mådde man. Alltså. Men frågan är om man tillät sig själv att må så bra som man borde. För att, jag vet, vi pratade ju med Olle och Henrik när de låg upp i världstoppen där, och jag tror att vi alla var lite höga på att det gick bra för många svenskar. Det var kul och så, men det gäller ju liksom att ta inte ett utan fan tre steg tillbaka och zooma ut och känna att fan, det här är mäktigt, och det kanske inte kommer vara så här hela tiden. Så det är det som jag tar med mig. Sen så tror jag att jag kommer fortsätta vara väldigt restriktiv med minuspoäng. Jag tycker att det har varit ett vinnande koncept för mig ändå. Det är inte där, det är inte det som fuckar upp overall ranken i slutet. Utan det tjänade mig väldigt bra i 35 game weeks. Och sen skete sig lite på slutet. Men det var inte minuspoängen, eller de uteblivna minuspoängen fel.
Nej. Ja, Stefan, du har ju redan varit inne lite på en lärdom kopplat till att du kanske kollade lite för mycket på mig och Fredrik, där du ändå låg med väldigt bra liksom sent, och sen så kastade iväg en del chips och sådär. Sen var det en del omständigheter som gick emot, men vad har du för summering på din säsong?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nej, det var nog när man blickar tillbaka så bara varför hade man så dåligt tålamod? För att det var för att ni låg bra till, eller framför, eller ja, dels, men även liksom vi snackade ju med Olle och Henrik liksom, och de låg ännu bättre till. Tänkte man så här, fan, man ligger ju värre liksom, alla är ju asbra. Alltså så här lite tunnelseende. Om man hade bara så här, men jag ligger på den här platsen, det är halva säsongen kvar. Ja, men nu kör vi liksom. Jag sa all liksom, lika förutsättningar och ta ikapp det där andra halvan av säsongen. Så borde jag tänkt istället. Sen för mitt första free hit drog ju du och jag liksom samma game week. Det var ju en speciell, det var ju boxing där och matcher blev inställda. Jag hade dåligt lag, jag hade väl 5 eller 6 gubbar till spel. Och det slog ju fel, för jag tog ut Saka från mitt lag och bytte in Martinelli. Saka går ju 2 baljor, får 3 bonus och Martinelli blankar. Och det var framförallt det som man gick och var sur på efteråt med free hitet. Och sen fick man ju dubbelsmällen i Game Week 20. För vår tanke med att dra free hit i Game Week 19 var ju att då kan vi behålla Salah och få han i Game Week 20. Och det är där, och vi kappar honom, och det är där han går och bränner sin straff mot Leicester. Så den slog ju extremt mycket.
Tack för att du drog upp den. Alltså, den hade jag förträngt.
Ja, nej, men det var ju hela idén med att dra free hit i Game Week 19. Att få han som kapten i Game Week 20 innan han skulle till Afrikanska.
Lysande plan var det. Dåligt utfall.
Ja, exakt. Det var en sån grej där det fanns mycket tankeverksamhet bakom. Sen är den stora missen att dra wildcardet i Game Week 21. Visst, jag fick en liksom initial boost och var ner på liksom min bästa rank för säsongen i Game Week 22. Men det ställde till det nog extremt mycket senare på säsongen. Och jag är garanterad på att jag hade haft en bättre rank, slutpoäng, om jag hade haft mer kyl i magen med mitt andra wildcard, tror jag.
Ja, det blev lite en pyrrusseger det där wildcardet. Sen så var det var motvind för dig några gånger. Som sagt, flera val som du gör tycker jag är rätt vettiga och som du får liksom komma snett på. Du var för tidig in på Reece James, och sen när du plockade ut den så flög han, och tvärtom liksom. Sen gick du in på han igen och ja. Så är det ibland. Det är bara att komma tillbaka.
Ja, nej, men alltså överlag så det är en helt okej säsong. Jag tror att som ni känner som har tappat mycket på slutet, så bara, men what could have been. Så får väl jag köra lite mer på trust the process och liksom, jag kommer gå in i nästa år med ny kraft, och som Arsenal ska ta den där CL-platsen. Så målet blir att förbättra sig overall här till nästa säsong igen.
Härligt. Då har vi kollat in i våra lag och hur säsongen har varit, lite lärdomar. Jag tycker det är ganska vettigt att kika tillbaka lite sen, så hur mycket man nördar ner sig i det. Men jag tycker det är viktigt att skilja på vad vi är inne på. När gjorde jag dåliga val där jag liksom gjorde tidiga byten som jag sen fick en käftsmäll på, eller vad det nu är. Och som du är inne på, Fredrik, att jag hade gjort det här igen även om utfallet inte blev bra. Jag läste situationen rätt med free hit. Och sen så, ja, det, ibland faller det liksom inte ut, och ska man gå hela vägen då gäller det att de där sitter. Men det är inte alltid bara ett dåligt beslut för att det inte går som man har tänkt sig.
Nej, och det var ju det som du går upp med Havertz binden där. Det var det tydligaste exemplet hela säsongen. Det var ju rätt att sätta binden där på förhand. Du läste det rätt, men det är helt osannolikt det utfallet som blir.
Var Villa tvungna att värva Chambers precis innan när jag drar mitt wildcard, så att jag går på Digné istället för cash. Det är helt, den är jag promissor på.
Galet. Vi ska gå vidare. Jag ska testa era kunskaper, så jag ber er, om ni har fantasy-sidan uppe, att släcka ner den lite. Fredrik, du gjorde det här förra säsongsavslutningen. Det här är kanske inte riktigt på samma sätt att liksom testa era kunskaper, för vissa av de här frågorna är typ omöjliga att svara på, men det är lite roliga grejer. Och ni som lyssnar kan såklart också vara med här. Den första frågan som jag har. Jag har kollat på dem liksom 15 spelare i spelet som har tagit absolut mest poäng under säsongen. Och här sticker Liverpool verkligen ut. Och frågan är hur många utav liksom i spelets topp 15 poängskörd över säsong kommer från Liverpool. Och jag tycker att Fredrik kan få börja svara på den här och liksom se om du kan resonera dig fram till hur många det är.
Ja, precis. Nu ska vi se här. Sala, nu ska jag räkna på fingrarna här. Sala, Mané. Mané med uppe, det måste han vara. Sala, Mané, Trent såklart, Robertson, Van Dijk borde nästan vara med där uppe, 5. Sen så kommer vi återkomma till en kille när vi kommer till lite utmärkelse längre fram, som är Joel Matip, som jag vet var med högt upp. Jag säger 6 spelare.
Stefan, har fått lite fördel här att höra Fredriks resonemang. Delar du något eller tycker han ut och cykla på någon eller?
Vad frågan utav de 15 spelare i spelet som har tagit mest poäng? Nej, det är helt många. Jag har räknat till 7, fast jag är osäker på den sista. Jag tror hela backlinjen är med. Och sen tror jag att Sala är med och att Mané är med. Och sen så har jag kastat in en Alisson också.
Och då får jag ge poängen till Stefan, även fast han inte har rätt. Du har en kort. Det är 8 stycken. För Jota ska med där också.
Just fan,
Jota. Men det är helt sjukt alltså. Sala tar ju mest av alla i Liverpool. Sen följt av Trent, Robertson, Van Dijk, Mané, Alisson, Jota och Matip. Så, alltså det är så sjukt när jag kollar på det här. Det måste vara något fel. Och jag som United-supporter, jag kan säga att det är inte riktigt lika kul att kolla på United-gubbarna. Jag hittar inte supermånga med där uppe, kan jag säga.
Men det där kommer jag ihåg att man kände hela tiden under säsong, fan, varför kan man inte få 4 Liverpool-gubbar för? Jag vill ha 4 Liverpool-gubbar.
Jag vill ha 8 stycken.
Ja, exakt.
Ja, nej, det är i alla fall rätt intressant. Och jag är inne på United här, och nu ska du få svara på den här frågan istället, Stefan, och så får alla Liverpool-supportrar bara sitta och götta sig. Men vilken Uniteds försvarare tar mest poäng den här säsongen? Och det är liksom inte, man sticker inte ut via att ta supermycket poäng i alla fall. Men här är det lite lättare att svara. Ni behöver inte säga hur många poäng det är än, fast jag har koll på det.
Oj. Fan, det här är ju sjuk. Men är det då, okej, men då säger jag Tellis.
Det var inte, jag väljer mellan 2. Jag tror inte att det är Tellis, jag tror att det är antingen Shaw eller Maguire. Jag säger Harry Maguire.
Nej, det är faktiskt nyförvärvet Varane som tar 75 poäng. Och det är det är 58:e bästa försvararen i spelet. Så det är alltså 57 försvarare som är bättre. Och jag skulle nu kunna göra en lista med vilka sjuka spelare. Att Trent, Robertson och de här är för fine. Lite City-gubbar, Cancelo är jättebra och så här. Men här pratar vi liksom Veltman och gubbarna i Brighton. Och det är, alltså det är så dåliga spelare. Så är det här är sanslöst. var liksom tvungen att ha med den. Men där får ingen utav er poäng. För se om det är någon lyssnare som är lite vassare där. Här är också en svår fråga ska jag säga, men också som är ganska intressant. Och då får vi gå tillbaka till dig då, Fredrik, och svara först på. Och då undrar jag vilken spelare som hade högst points per match. Och jag ska säga så här, det är inte en spelare som bara har spelat en match och gick in och gjorde något. Det är det inte. Men det kanske heller inte är den man liksom först tänker på. Det är inte Mohamed Salah kan jag säga till exempel. Så ja.
Oj, points per match. Och det kan vara vilken position som helst alltså.
Ja.
Oj, då borde det ju vara någon som inte har spelat jättemycket kanske, men ändå gjort ett par baljer. Alltså jag tänker att det skulle kunna vara någon helt crazy. Danny Welbeck har gjort ett par baljer och inte spelat så mycket. Men det kanske är lite väl, så mycket mål gör inte Brighton. Jag säger att det är flest poäng per match. Luis Diaz.
Mm. Oh, fan, den är bra. Jävlar.
Där helgade jag mig lite med, men jag säger Diaz, men jag vill ha med Welbeck som en försäkring där.
Mm. Ja, men både fan, jag brukar ju scrolla en del på points per match, men jag har inte gjort det på länge. Jota borde väl också ligga hyfsat till. Mahrez brukar man ju alltid kunna
Mahrez,
dunka in.
Ja, det är ju
men du sa att du gav ingen mer ledtråd. Han har inte spelat två matcher, det är typ så, men han spelar några stycken.
Ja, så han har spelat några stycken. Men jag kan inte.
Nej, jag går på en outsider. Ben Rama.
Oh, det börjar så fint med Ben Chilwell.
Chilwell, jävlar.
Inte helt oväntat när man hör det så här, men det är också svårt att tänka tillbaka på. Man har alltså ett snitt på 7,9 poäng per match, och det är också något som kan vara värt att ta med sig till nästa säsong. Tuchel bygger vidare i det här laget och Bempa Chilwell
ska köpa en minut i sista gameweeken här.
Ja, drog ju ner hans points per match där. Och så ska man ha med sig. Nej, men hans 7,9 då är att jämföra med Salah som har haft en helt makalös säsong. 7,6, vilket är imponerande för att spela så mycket. Son 7,4 och Trent 6,5. Men Ben Chilwell är nog någon att hålla ögonen på om FPL fuskar lite i sin prissättning. Och prisar honom betydligt lägre än andra premiumanfallare. Kan nog vara något att kika mot kanske. Vi har två frågor kvar. Den ena frågan här som kommer nu, den kan man få två poäng på. För jag undrar vilka två spelare som har stigit mest i pris under säsongen. Så det är alltså de två spelare som har stigit mest i pris under säsongen. Och jag tänker att Nicky, alltså att Stefan börjar svara ett namn och sen får Fredrik svara ett namn.
Mm-hmm. Okej. Okay. Fan, nu alltså från start till vad de är värda.
Ja, precis.
Och då är det svårare. Fan, började de på? Jag kör Trent.
Mm. Ja, Fredrik, då får du komma med någon.
Med Jota.
Tillbaka till dig då, Stefan. Du kan såklart välja och svara det som Fredrik drog i sitt första svar, om du vill det, om du tror på det.
Nej, jag går på Bowen.
Bra shout. Tre olika namn.
Ja, jag tror att jag kör på Jota och Trent faktiskt.
Och då har ingen utav er med varken Cancelo eller Son, som båda då stiger med 1,2.
Vad fan steg Trent med då?
Tycker inte att de är helt liksom outsiders.
Nej, verkligen. Men
Jag tror också att vi kommer se en prishöjning på de här två spelarna till nästa säsong när fantasy sätter priserna, kan jag också meddela.
Den kommer bli jobbig med sån där, för man tyckte att han var ganska högt prisat inför säsongen. Kan han kosta liksom 11,5 miljoner då?
Det behöver han ju nästan göra, tycker jag. Det ska också bli kul att se vad de gör. Vi kommer komma till det liksom, när, liksom, blicken framåt, men hur de tänker på försvarssidan med det här Big at the Back som har flygit rätt väl, i alla fall delar av säsongen, hur de kommer göra. Men sista frågan är då, vilka tre spelare var med i Dream Team flest gånger under året? Alltså i FBL har tagit flest poäng i den gameweeken och tar sig in i Dream Team 11. Det är tre stycken som har varit med lika många gånger. Här kan man få tre poäng. Här kan man nästan få dra sina tre, tycker jag. Tycker ni inte det?
Jo.
Är det någon som känner sig manad att starta? Det här är inte riktigt lika tuff fråga, skulle jag säga.
Ja, men jag har tre direkt. Sala, Son, Cancelo.
Ja, Sala och Son kommer jag också ta. Cancelo alltså. Nej, men det är tråkigt att köra alla samma. Jag kör på Trent istället.
Sala, Son är ju rätt. Men den tredje missar ni, och det är ju Cristiano Ronaldo. Alla de här är med 8 gånger i de här elvorna. Så ja, ingen försvarare, trots vi pratar om Big at the Back. De är inte tillräckligt. Jag hade nog också gått på Trent där, som du, Stefan. Cancelo hade jag den känslan under säsongen. Jag satt ju med han väldigt, väldigt mycket. Att han var nära så många gånger att ta sinnessjukt mycket poäng. Och sen så klarar sig alla som går utan honom med liksom lite andan i halsen.
Det är ändå väldigt bra värde. Båda är väl över 200 poäng.
Ja, absolut. Det är jättebra. Cancelo tar 201 pinnar. Trent tar 208.
Vi får väl utgå från att det är ett antal lyssnare som slår, om i alla fall mig, för jag tror inte att plocka den här pinnen, men kudos till er som lyckades plocka ett par poäng i den här. Men det är ändå, man tycker att man har bra koll, men det har man inte i allting vad det gäller detaljerna.
Det är tuffa frågor också, men jag tycker det är lite roliga grejer att ta med sig. Alltså det är helt sanslöst att Liverpool har 8 stycken av topp 15 poängplockare i spelet.
Ja, det är galet.
Ja, men det är roligt med såna här resoneringsfrågor där man kan resonera sig fram till ett ganska hyggligt svar ändå. Och sen så, ja, om det nu inte var Trent och Cancelo, det var Ronaldo istället. Det går ju att köpa liksom, kontra när man är helt ute och cyklar.
Ja, vi ska ju gå till säsongens utmärkelser och prata lite så här årets FBL-spelare och så. Jag vet inte hur ni har gjort, vi har inte pratat ihop oss jättemycket, om ni har tagit ut en gubbe eller så här. Jag har lite flera som jag tycker man kan stanna upp och prata om. Och kanske om jag måste tvinga sig en, så vet jag nog ganska säkert vem det är jag kommer plocka. Men Fredrik, vill du börja?
Det kan jag göra. Ska jag dra igenom alla tre kategorier som vi tänker oss, eller hur vill du?
Nej, men vi stannar på årets FBL-spelare och så går vi vidare därefter.
Ja, men du frågar ju hur vi har lagt upp det, och som du nämnde där, så har vi inte pratat ihop oss. Jag har helt enkelt gjort det helt enkelt för mig och gjort för ett gammalt klassiskt travlås. Så jag har två spelare på varje utmärkelse. Och på säsongens FBL-spelare så tycker jag att det känns ganska givet att ha just två spelare, därför jag tycker att Salah och Son är de två som sticker ut ifrån mängden, som har varit så otroligt bra under säsongen. Så för mig, alltså Salas höst som han gjorde, den är ju helt magisk. Och kollar vi Sons poäng här nu under, alltså om de skulle spela det man kallar för alltså det man kallar för fyrboll bäst boll i golf, för den som lirar det, då hade det varit en ganska schysst poäng raddad, för att Sons vår och Salas höst kompletterar varandra ganska bra. Så att Sala och Son för min del.
Och du har ju verkligen gjort det enkelt för dig. Du har tagit de som har tagit mest poäng, ja, helt enkelt. Ja. Salah är etta med 265 poäng, Son tvåa på 258 poäng. Och sen ja, så är det ett hack ner ganska rejält. 50 poäng ner hittar vi Trent på en tredje plats. Stefan, hur har du resonerat här i den här luddiga delen som kallas för årets FBL-spelare?
Nej, jag har ju bara gått på en spik i varje kategori. Ja. Så, ja, men jag är ju såklart imponerad ut av de här gubbarna som Freddan väljer. Men för att liksom vara en sån stjärna så ska man hålla ihop det hela säsongen. Och det har väl varken Sal eller Son gjort. Men om man hade lagt upp deras säsonger så hade det varit en annan femma. Då hade det varit över 300 pinnar där. Men jag har istället valt Cancelo som årets FPL-spelare. Börja på 6 millar och har väl egentligen, som du var inne på där Alex, tagit färre poäng än vad han borde ha gjort. Det är i alla fall känslan att när man har suttit och ägt honom att det hade kunnat blivit mer poäng. Och när jag som inte ägde honom i slutet var satt och andades ut efter varje omgång när han inte tog poäng. När han hade skott i stolpen och massa bra inlägg och grejer. Så att här är 201 pinnar i underkant och det fick man för 6 miljoner i början av säsongen.
Ja, och helt egentligen immun mot den här rouletten som Pep sysslar med till stora delar av säsongen också. Så att det blev ju lite, ja, men Mandy försvann ifrån och sådana saker. Så att det är kanske inte jättekonstigt.
Jag kikar och vilar en match sedan Game Week 18 och spelar 90 i resten.
Nej, så är det. Jag har, ska jag nämna ett namn så, som ni inte har nämnt, så är Jared Bowen. Han tar ju faktiskt mer poäng än Cancelo. Spelar i West Ham, tar 206 poäng. Och det är också en spelare som blir intressant att se vad FBL väljer att göra med rent prismässigt. Om man blir kvar i West Ham. Jag skulle tro att han blir det. Ändå, jag tror de verkligen inte vill släppa honom och det ryktades förut en hel del om Liverpool och kan inte se det med den offensiv som sitter i Liverpool just nu. Det måste försvinna kanske både en och två spelare för att Bowen ska komma dit. Det blir liksom, jag vet inte hur Klopp ska hålla alla nöjda annars. Men nej, Bowens 206 poäng, alltså det är så imponerande och han liksom gör det bra under absolut största delen av säsongen. Superimponerad verkligen utav Bowen. Sen har jag spelare som jag tycker förtjänar omnämnanden som Madison i Leicester, Saka i Arsenal, absolut. På mittfältssidan tycker jag också, det är svårt att liksom bli årets FBL-spelare, men de som förtjänar omnämnande är ju till exempel Kulusevski som är den liksom femte bästa mittfältaren sett i points per match på 5,5 poäng. Och de man har före sig är alltså Salahson, Kevin De Bruyne och Bowen. Och ja, jag är sjukt imponerad. Både han och Diaz i Liverpool. Sällan jag ser folk komma in i en ny liga och se så självklara ut. Så jag tycker Kulusevski förtjänar ett omnämnande. Och ska även skicka ett omnämnande till. Det är ju inte årets FBL-spelare på något sätt. Precis som Kulusevski inte är det. Men jag väljer att värdera den här liksom, punkten på det här sättet. Att du nämnde han i lite negativt ordalag tidigare, Fredrik. Men James Ward-Prowse plockar alltså 159 poäng. Och det är inte som sagt den bästa spelaren. Han är liksom över 100 poäng bakom Salah och 99 poäng bakom Son. Men sett till hans pris och hur han liksom taktar in poäng lite hela tiden. De är 159 poäng. Ja, men han tar mer poäng än Bruno Fernandes kan vi börja med. Och det kanske blir en konstig jämförelse. Men om man kollar lite i samma prisbild och spelare som kanske har fått väldigt mycket större hype än James Ward-Prowse den här säsongen. Så har vi Rafinha tar mindre poäng. Vi har en Phil Foden som tar sämre poäng. Vi har en Wilfred Zaha som tar mindre poäng än James Ward-Prowse. Så James Ward-Prowse, vi vet att han har en frisparksfot, men alltså som fantasyspelare och kanske till nästa säsong då det kommer vara tufft med budget, se vad han går in på för pris. Jag vet att vissa tycker att man bara ska hålla sig borta därifrån. Men nej, han förtjänar ett omnämnande, tycker jag. Och förra säsongen kan vara värt att säga, då var det Bruno Fernandes som tog flest poäng av alla i hela spelet med sina 244 poäng. Och nu så, ja, United och Bruno och allting är bara borta. Men det var den kategorin. Går vi till årets FBL-överraskning då? Jag tror jag lämnar över ordet till dig, Stefan. Hur har du tänkt här?
Ja, men det är ju spik i varje kategori som jag sagt. Men det är lite tråkigt för du har ju redan nämnt honom som en av FPL-spelarna. Men för mig är det Jared Bowen som är liksom årets överraskning. Jag hade aldrig sett att han skulle göra 12 baljor och 17 ass inför säsongen. Och dessutom när West Ham har varit ute och haft Europaspel hela säsongen. Varit långt in i Europa. Så jag är sjukt imponerad. Det är klart att om man ska välja någon annan så hade jag väl liksom velat kikat mot Arsenal för att få lite feel good känsla här. Saka gör ju en bra säsong. Om man kollar första delen av säsongen så var ju Smith Rowe en extrem överraskning för mig. Han landade väl på 10 eller 11 baljor och då tappade han ju formen helt här på våren.
Han tappade platsen också.
Ja, exakt. Men om man bara får liksom krympa ner det till halva delen av säsongen så har han en väldigt trevlig överraskning för egen del.
Och jag tycker jag håller helt med Bowen som fjärde bästa poängplockaren. Han har jag skrivit med här i min. Jag spikar ju mig inte utan jag helgarderar både till höger och vänster. Det vi kan kalla det för reducerat system. Jag har ju också redan nämnt Diaz och Kulusevski och deras intåg i Premier League. Vet inte om man får komma med i en kategori som heter årets när man inte är med hela säsongen. Men jag har gått på spelare som kanske inte har tagit absolut mest poäng men som för mig bara kom från liksom ingenstans. Vi har en Conor Gallagher i Crystal Palace som ett tag satt i mer eller mindre varje bygge av förståeliga skäl. Vi har en Brocha i Southampton som också liksom visar sig göra det väldigt bra. Men även Dennis Watford och Ramsey i Aston Villa. Det här är så här spelare som alltså jag tycker jag har ganska bra koll på Premier League men jag visste knappt vilka de var när vi gick in i säsongen och nu känner alla till dem. Så för mig är det riktiga överraskningar och bra fantasyspelare, så här, riktigt bra möjliggörare. Jag vet att folk har blivit brända av den så det sticker i folks liksom, öron nu när de hör mig prata om det här. Men ja, det finns samtidigt folk som fick fina poäng från just Dennis. Så att, ja, de väljer jag att nämna. Fredrik?
Mitt lås består ju av två spelare som ni förra förvånande redan har nämnt. Och det är Jared Bowen och det är Dejan Kulusevski. Bowen som ju Stefan nämnde och som du också var inne på Stefan, eller Alex, att där är det liksom kanske, han är ju faktiskt uppe och sniffar tycker till och med jag på årets FPL-spelare. Gällande Kulusevski så tycker jag inte att han är i närheten av det, men jag vet ju hur vi pratade när han kom, när han värvades, så var det ju liksom att ja, wait and see, och det var väl lite sådär småsvalt skulle jag säga. Och han var ju ganska, inte hatad, men väldigt ifrågasatt av Spurs-fansen i början, just för att de ville ha in ett stort namn. Och så fick de liksom Ginger Swede. Att han skulle stå med liksom en egen sång där ett par månader senare och göra sån succé, det var det ju väl ingen som såg egentligen. Möjligtvis de som Conte och de som värvade honom. Så jag tycker att Bowen och Kulusevski är lite en egen liga vad det gäller liksom, en överraskning att slå så hårt. Sen är du inne på, du nämner en del namn som liksom, man såklart kan hålla med om, en Gallagher och sådär, men då har det mer varit att man har stuckit upp lite kortare perioder. Bowen och Kulusevski, det som jag tycker är imponerat är att under hela deras tid i ligan, för Bowen hela säsongen, för Kulusevski halva säsongen, så har de liksom levererat konstant. Och det är för mig en stor överraskning, för att andra spelare kan sticka upp och göra liksom, vi kommer alltid att se, nästa säsong så kommer vi också se med ett par nya namn, men just det här att hålla en jämnhet, så jag menar, jag har ju gått typ utan Kulusevski hela säsongen och det ska gudarna veta att det har fan straffat med sig. Med rätta, för jag borde ha klivit på där när jag såg att han var bra, men Kom inte riktigt in, satt med Son och Kane, så att Kulusevski, Bowen. Jag gjorde en liten sån här uträkning, bara räknade på antal spelade minuter genom antal poäng. Då får man ut en siffra som är hur många minuter du måste spela för att tjäna in en FPL-poäng. Och jämför då med Salah som behövde spela 10 minuter för att ta en poäng. Så går vi ner till Bowen Kulusevski och då är vi uppe på 12 för Kulusevski, 14 för Bowen. Så det är fortfarande liksom väldigt bra siffror i hur många minuter de måste spela för att sopa in en poäng. Och kommer vi till sista kategorin där, ja, då är det väl inte riktigt kanske lika bra. Skulle jag slänga in ett namn som vi inte har nämnt, som kan utmana på årets FPL-överraskning, då är det Joel Matip. Det tycker jag är en överraskning att han har hållit sig skadefri. Det måste fan vara årets överraskning egentligen. Kanske inte FPL kopplat så, men att han tar 170 poäng 16 minuter de spelar för att ta en poäng i FPL liksom och med en prisbild på att han slutar på 5,3. Gick väl in på, vad kan han ha gått in på, 5,0 kanske? 5,0 från början. Ja. Så det var väldigt, väldigt överraskande att han slutar på så höga poäng. För det har han sannoliken inte gjort tidigare säsonger. Och det har ju varit väldigt mycket på grund av skador. Han har ju han har inte tagit över 100 poäng någon säsong tidigare. Nej. Så att Bohan Kulusevski med då ett litet omnämnande till Matip.
Matip ska verkligen ha den. Som sagt, han är på plats 15 av dem i hela spelet som tar mest poäng. Och de försvarare som är före honom, det är Trent, det är Cancelo, det är Robertson, Van Dijk. Ja, det är de. Det är alltså Cancelo och sen så resten av Liverpool-gänget liksom. Så ja, det är rätt imponerande.
Vi har ju pratat upptrippling i Liverpool-försvaret inför tidigare säsonger. Och det är ju aktuellt igen, skulle jag säga. För nästa år så kommer Salah kosta extremt mycket. Och det är bara att kolla på de här poängen som de här gubbarna drar in. Och det är väl framförallt, jag tror att man kom väldigt snett på det förra gången när vi pratade om det. För då gick ju Van Dijk sönder. Och det blev inte samma sak. Men liksom när Fabinho spelar framför backlinjen där, då släpps det inte in mycket mål.
Nej, sen alltså gå utan Salah oavsett prissättning. Alltså just med kaptensbindel och sånt som han såg ut här under hösten. Det är den säsongen i så fall. Men gör han en sån höst igen? Absolut, jag hör vad du säger. Jag är inte där riktigt. Men vi får se när priserna släpps och sånt där. Nu ska vi gå in på årets FBL-besvikelse. Det är kul att du nämner Liverpool, Stefan, för jag kollade i förra årets säsongssummering. Det var faktiskt en av de punkter jag tog upp. Det var Liverpool, och framförallt Liverpools försvarare, som var en rejäl besvikelse. Nu har vi pratat om att alla var med där. Man får jämföra deras poäng. Alltså Alisson tar 140 poäng, Robertson 161, Trent 160. Van Dijk får man ju inte räkna in eftersom man knappt spelar. Han tog 15 poäng förra säsongen. Och sen Phillips tog 68 poäng. Det är liksom, det är Liverpools bästa försvarare för förra säsongen. Alltså det är ju helt sanslöst. Men vilken comeback av Liverpool. De är inte med som min FPL-besvikelse kan jag säga. Jag har gjort så här. Nu tycker ni att jag fuskar. Men jag gör som jag vill. Och min helgardering i FPL-besvikelsen är anfallarna. Jag tycker Ronaldo kan räknas in där. Även om han är med, alltså sett i säsongen, han tar 159 poäng. Och det är ändå en del poäng. Det är väl mest i United, absolut. Men även därefter, men Lukaku, jag vet liksom inte, 87 poäng landar han på. Calvert-Lewin tar 64 poäng. Jag tycker man kan väga in Antonio där, alltså sett till vilken besvikelse han blir efter den fina säsongsupptakten. Och jag och många med mig som satt kvar med honom alldeles för länge, men också kopplat till att det fanns ingen annanstans att gå, för det fanns ingen anfallare som var av intresse. Så här med fast i hand skulle man förmodligen gått på finnen Pukki liksom rakt igenom och bara suttit där och liksom, ja, men ta lite poäng här och där från ligans sämsta lag. Så anfallarna är min största besvikelse. Tillsammans såklart med Manchester United. Jag tänker inte gå igenom den här podden utan att nämna att det är den största besvikelsen. Bruno Fernandes, som sagt, förra säsongen så är han den spelare som tar absolut mest poäng av alla i hela spelet. Och i år absolut, han tar poäng, han tar 151 poäng. Men det är 12 mittfältare som är bättre än honom. Och ja, nej, jag vet inte vart det ska sluta. Jag hoppas ju bara att Ten Hag ska få ordning på både Bruno och United i stort. Men ja, jag var inne på det i frågan om liksom United-försvararna där. Och ja, jag tycker det säger ganska mycket.
Så, vad tror du, Alex? Vad tror du, Alex, om prissättningen på just Bruno? Den blir ju spännande att se hur de hanterar nu då.
Jag tycker prissättningen för nästa år är jätteintressant. Och vi ska komma till spåkulorna och titta framåt. Men om vi pratar United så jag tror ju att de kommer hålla ganska höga priser där tyvärr. Jag tror att Bruno kommer backa i pris mot vad han gick in på. Det vore jättemärkligt annars. Men ja, alltså, de kan heller inte prisa honom liksom. Jag vet inte. Alltså ett rimligt pris på Bruno sett i den här avslutningen, kan den vara 9,5.
Började på 12 den här säsongen.
Ja. Och därför de kommer inte sänka honom till 9,5. Men kopplat till att vi vet inte hur det kommer se ut med straffar i United, hur kommer United se ut? Jag tror inte att de gör det, men jag skulle vilja se en under 10, och jag är inte alls säker på att jag hade plockat in honom då. Ja, jag tycker det är intressant. Det är väldigt många spelare som ska prisas upp i pris, och då måste de sänka spelare. Och ja, exakt vart det sker, det blir intressant att se. Yes. Fredrik, vill du ta vid där med din FPL-besvikelse? Du tyckte väl inte att United var en besvikelse alls? Det var ju bara helt underbart att se.
Det var det ju såklart, men med rätta så nämns de ju som en FPL-besvikelse om vi ska försöka och liksom ha våra lagsympatier. Vi kan ju aldrig lägga dem åt sidan helt, men vi kan ju liksom ha dem på axeln i alla fall istället för i det bultande hjärtat som man har under de där 90 minuterna när matchen är igång. Så definitivt ska det nämnas, men jag är helt inne på ditt spår. I mitt lås om två spelare så är det då två som du har nämnt, och det är Lukaku och Antonio. Jag tycker att det är de två som jag är mest besviken på. Lite av olika anledningar. Lukaku för att han kom och vi visste hur bra han hade varit. Inte, vi visste hur bra att han hade varit tidigare i Premier League. Han var Premier League proven. Han har en attityd som ju är, ja, men lite, jag är ganska bra. Och med all respekt, Romelu Lukaku, du var för jävla dålig i större delen av säsongen. Och du har ju inte gjort det lätt för dig heller. Intressant att se om han blir kvar överhuvudtaget. Ja, det ska bli oerhört intressant i utvecklingen där. Men för den här säsongen så, nej, det är underkänt. Och Antonio nämnde det ju, men det började liksom tvåsiffrigt, tre gameweeks rad. Och sen dog det. Och jag hade köpt det om han hade dragit en baksida. Men vet fan om han drog någon baksida den här säsongen. Han bara sprang och sprang och sprang och så hände ingenting. Så att, nej, jag tror att West Ham kommer att värva in en rejäl striker till nästa säsong. Och då är jag inte så säker på att Michael Antonio har en given plats. Så att hans priset, nu landar vi på prissättningen hela tiden. Men det är ju så, som FPL-nörd så är det ju någonting som man verkligen liksom funderar på. Hur kommer de hantera det här? Låt säga att West Ham köper in en rejäl striker. Kanske från något annat Premier League-lag, vem vet. Hur kommer de hantera en prissättning på Antonio då? Det blir intressant att se.
Ja, jag tycker det är hård mot honom. Han är väldigt nyttig i West Hams spel, och sett till liksom de poäng som Bowen tar och sådär. Han kanske inte alltid kommer i poängen, men han är väldigt, väldigt nyttig för West Ham. West Ham gör ju en kanonsäsong, ska man säga.
Absolut.
Och så. Men jag har ju också, jag nämner ju också i min besvikelse med Calvert-Lewin, tycker jag liksom. Så är visst skadad en lång period, kommer tillbaka och sådär, men 64 poäng, va? Ja, Stefan, Lukaku måste väl vara med även för dig, eller?
Nej, jag har ju en spik i varje kategori, ja. Och ni har ju inte grävt så djupt här, så den här spelaren, han är nog inte så besviken, men han har halverat sin målskörd från förra säsongen, och han gör 25% av de assisten han gjorde förra säsongen.
Ska vi plocka vem det här är nu, eller?
Han tog 86 pinnar, ja, ni kanske gissar det.
Oj.
Är det Marcus Rashford eller?
Nej, det är en bra gissning.
Jämfört med vad han gjorde förra säsongen. För han, förra säsongen tog han mycket poäng. Jag kan kolla nog ganska snabbt.
Jag tänkte säga Callum Wilson.
Nej, inte. Ja, Bamford kanske. Men där var ju också inne på skador. Jag vet inte om det är det.
Nej. Han spelar ungefär lika mycket minuter här. Kan ju tillägga att han är inte så missnöjd. Det betyder ju att han kanske vann en liten ligatitel.
ja, okay.
Han kostade 1 miljard.
Jack Grealish.
Ja. Han hade jag väldigt mycket större förhoppningar på. Och där kanske man försöker upp nästa säsong. För det är möjligt att vi har sett spelare som har kommit till Guardiolas City och inte levererat första säsongen. Men blommat ut andra säsongen. Får se om Grealish har det i sig. Men väldigt besviken på hans FPL-säsong i alla fall. 3 mål och 3 ass landade på.
Förtjänar ju definitivt ett omnämnande i FBL-besvikelse. Så jag är glad att du plockar upp den här, Stefan. För jag hade inte riktigt hittat dit. Men det känns ganska självklart när du nämner honom. Och att nämna han i samma mening som Lukaku är ganska passande också, skulle jag väl vilja säga. Yes, det var väl lite de utmärkelserna vi tänkte kika lite på. Jag vet inte hur mycket utmärkelse det är att vara en sån besvikelse. Men jag fick med några gubbar där i Marcus Rashford. Skicka lite kängor till de här United-gubbarna. Kan de gott ha. Kollar vi in i våra ligor. De är ju avgjorda nu. Och vi har ju bett de höra av sig till oss via Facebook. La vi ut topp 20 i poddligan, har ju vunnit olika priser. Allt ifrån Joakim Längroth som vann 5000 kronor med Olka Sportresor till vi har några som vinner Nakata presentkort på 500 spänn, Unisport Store 1000 kronor, presentkort hos Glenn Sportsbar och sådär. Så att om ni känner att jag har gjort en riktig kanonsäsong, så in och kika ert namn med, hör av er. Skriv till oss på Messenger eller skicka ett mail på svenskafpl@gmail.com, så ser vi till att ni får era priser. Och är det så här att man inte hör av sig här på ett tag, då får vi väl se vad vi gör med de priserna. De eller någonting. Så se till att vara lite med i matchen här. Vi går väl inte igenom, liksom, nämner alla namn i topp 20. Men alltså, shoutout till er alla. Det är sanslösa poäng. Det krävdes alltså 2702 poäng för att komma topp 20 i poddligan. Christian Olsson lyckades smita in där på 20:e plats. Som sagt, Joakim tar dryga 100 poäng mer och är uppe på 2809 poäng, vilket är helt, helt otroligt. Grymt jobbat allihopa. Vi kikar även in i Glennligan, och ja, det är ju lite tråkigt kan man tycka. Det är samma namn som nämns, men det är också för att det är en fantastiskt duktig människa. Men Joakim Längroth plockar hem dem. Svårt att spöja världsnian. Och det, ja, det krävdes 2844 poäng för att vinna liksom bäst i världen. Så att Joakim var några poäng bakom där. Det är väl vad det är. Jag var inne på det att bästa engelsman först kom på 15:e plats. Och vi har faktiskt 3 svenskar som är för bästa engelsman i alla fall. Bakom Joakim i Glendingen kom Olle Hultqvist på 2730 poäng. Så det blev ett ganska rejält glapp i Glennligan där Joakim köttade på. Och vi gör väl som vi gjorde i förra avsnittet och slår ett rejält slag. Det är många som har hört av sig under säsong. Så, ja, men hur kommer Glennligan? Ja, men den stängs när Game Week 1 startar. Man går in med 200 kronor och så har man chans att vinna kanonpriser. Joakim nu vinner ju en resa till valfritt lag i Europa med flyg, matchbiljett, boende för sig och en kompis. Vi hänger med, några representanter från Glenn hänger med. Det blir lite goda middagar och liksom, det blir en bra resa kan jag lova. Och utöver det så, så har man ju möjlighet att vinna månadspriser med resor för sig och en kompis med flygboende, matchbiljetter. Man får inte med oss i podden, se om det är positivt eller negativt, det vet jag inte. Ska inte jag säga.
Man får ju bjuda med oss ändå såklart.
Det får man om man vill, men då får man pröva sig i egen ficka. Ja, men just den här möjligheten att kunna liksom vinna resor trots att man får en lite svag start. Liksom. Det är möjligt att vinna under hela säsongen och vinna omgångspriser varje game week och sådär. Så ja, men följ oss på Facebook eller så kommer ni få mer info om Glenligan här inför nästa säsong. För den vill man inte vara utanför. Ska säga det också, jag snackade lite med Joakim här. Han har inte riktigt bestämt sig vart resan ska gå. Han har den liksom fula vanan att vinna Glenligan liksom ytterligare en gång. Han vann ju för 2 år sedan och då åkte han till Liverpool och såg sitt kära Liverpool spela. Så han frågade mig, har du något tips på bra resmål? Så jag kastade upp lite olika förslag för honom. Så får se vad han kommer fram till och vart vi ska åka här, grabbar. Har ni några önskemål när vi skickar till Joakim, om vi börjar med dig Fredrik?
Nej, det är klart att Liverpool är alltid ett säkert kort. Jag åker alltid gärna till Liverpool, men får man möjligheten så här så jag tänker att Joakim, precis som jag som är Liverpool-fan, det är ju en plats som man förmodligen kommer att åka till fler gånger och liksom av egen maskin eller för egen plånbok. Så att det är klart att det finns platser i England som lockar. Ni var inne på det när vi pratade med Olle som länge ledde ligan, som håller på ett Newcastle, att man behöver fan inte hålla på Newcastle för att vilja till St. James's Park. Det hade varit mäktigt. Jag kan ju se liksom ett Ellen Road, det ser ett Leeds, hade varit roligt. Det finns ett par engelska arenor som jag väldigt gärna hade upplevt. Nu ska ju Joakim välja det han själv vill. Jag vet att jag på frågan svarade om jag fick åka var jag ville någonstans, att jag svarade San Sebastian, och det får jag väl stå fast vid också. Men det är klart att någonstans, som de anglofiler vi ändå är, så är väl England ligger nära till hands och plocka något där.
Gud vad lika vi är i våra svar. Jag skrev ungefär så till Joakim att jag hade gärna åkt till Newcastle. Jag är anglofil så jag åker alltid helst till England. Och gärna någon arena jag inte har varit på, där jag vet att liksom det är erkänt bra tryck och bra. St. James står jättehögt upp och det är också en sån där resa som man kanske inte gör annars. Så borde kanske göra det bara. Men det hade jag gjort. Men kastade även in, det beror lite på vem man åker med. Är det så att han ska åka med liksom frugan, så San Sebastian är ett ganska trevligt resmål om inte annat. Se Alexander Isak, se om han blir kvar, vilket jag tror att han blir. Bra restauranger. Men även liksom, ja, men en av de häftigaste där jag någonsin har varit i och som också har liksom en hyfsad fotbollskultur och bra läktare är ju Istanbul och liksom se Galatasaray. Det är också något man liksom kan trycka in och det är liksom takterrassernas mecka i Istanbul. Det finns bra ställen där alltså. Ja, Stefan, har du något? Ska du åka till London, Emirates, se Arsenal och Arteta spela fotboll eller?
Ja, men det behöver jag inte göra med Joakim. Jag tycker det är jobbigt med så här gruppresor och kolla på Arsenal. Du vet ju hur det gick sist.
Gå hem i halvtid och så.
Ja, exakt. Nej, men det är klart att det står högt upp på önskelistan att åka och kolla på fotboll på Emirates igen. Det var länge sedan jag var där. Men nej, men ja, det finns många resmål som jag inte har varit på. Jag har inte varit och kikat på tysk fotboll. Ska vara bra läktarkultur. Kanske framförallt tänker på Dortmund. Hade man väl upplevt. Det hade varit coolt att åka till Milano och se Milan liksom visa upp Scudetto-segern här nästa säsong. Jag tror det kommer vara bra tryck på deras hemmamatcher. Men annars, allt i England funkar också.
Ja, när du börjar kasta in Tyskland så här, då skulle man kombinera och åka ner till München under oktoberfest och gå på fotboll och dricka bärs. Och, ja, det är inte så dumt faktiskt. Ja, vi får se vad Joakim väljer. Det blir en rolig resa oavsett, det är jag helt säker på. Och faktiskt kan jag hålla med dig där, Fredrik, att Liverpool är ju en riktigt härlig stad. Ja. Så att jag har inga problem att åka dit om det skulle bli så.
Han behöver inte skämmas om han väljer Liverpool igen.
Absolut. Innan vi avslutar här så skulle vi plocka fram den här lilla, lilla spåkulan och kika lite mot 22-23. Och det har blivit ett långt avsnitt här, men det får vara så. Det blir väl, vi får se när vi kommer med nästa avsnitt helt enkelt. Jag tycker att vi har en ganska spännande transfersommar framför oss. Vi vet redan att Haaland är klar för City. United har plockat in Ten Hag. Det lär ju hända en del där. Det kommer det behövas. Vad händer med Chelsea? Så ska vi stanna lite i den här transfersommaren, och det blir ju lätt att stanna vid Haaland. Vi har haft diskussioner i Patreon-tråden såklart om det här, och vad ska han landa i för pris. Har ni några liksom gissningar på Haalands pris, om vi börjar med dig Stefan?
Nej, det är svårt. Jag tycker att varje år så prisar de ju anfallarna för högt hela tiden. Det såg vi i år liksom. Nu spottar väl Kane upp sig här andra halvan av säsongen, och Ronaldo gjorde ett par baljor. Men de kostar ju för mycket versus vad man får för poäng från mittfältarna. Och det kommer väl vara samma sak med Haaland. Han kommer väl gå in på ett riktigt högt pris. Men, ja, men säg 11,5.
Fredrik, 11,5.
Jag tror inte det räcker tyvärr. Alltså, det var väl någonstans där Lukaku blev, men jag tror att Haaland kommer vara så hypad och de kommer att tänka att många kommer att vilja ha honom för att han är så hypad. Jag tror han kliver in på 12,0.
Jag hade hoppats att du skulle säga 12,5 och skulle jag gå in mitt emellan. 12,0 tror jag. Jag tror att, och jag är inne på samma som Stefan egentligen, att de prisas generellt sett för högt, anfallarna. Men jag tror att de är livrädda för att prisan för lågt. För att då kommer alla vilja gå dit. Frågan är liksom hur Pep kommer välja att använda honom. Det tycker jag är mer intressant. Jag tror ju, alltså City vräk ju in mål. Man har ju alltid sagt att de liksom saknar den där gubben. Men ser man till hur mycket mål de gör så saknar de inte så. De är inte beroende av en spelare. Jag tror att Haaland framförallt är en sån spelare som är jätteviktig för Pep för att vinna Champions League och liksom kunna ändra på matchbilder och sådär. Dessutom har ju Haaland nästan alltid haft liksom någon så längre skada under säsong. Det är liksom en stor kropp att bära runt på. Premier League är en tuff liga. Det får vara en floskel, men jag väljer att använda mig av den. Jag tror att det är många som kommer vilja smälla på Haaland. Han är stor kille, han kommer ge tillbaka. Men det kommer slita på honom, och Pep kommer han då vilja spara honom till de viktigaste cupmatcherna för att vinna titlar. För det funkar ju alldeles utmärkt att spela med falsk nia i City. Hur mycket ska han liksom ställa om spelet för att spela efter liksom Haalands pipa och få ut det mesta av honom? Hur mycket ska Haaland in i Citys stil att spela? Jag tycker det är svårt, men FPL kommer vara livrädda för att prisa honom för billigt, för att alla då ska liksom hamna där, och då kommer han nog bli för dyr. Och med det sagt så det är mycket troligt att jag kanske startar med honom i Game Week 1. För att det kommer vara en sån där spel att om han flyger, om han inte har han, då kommer det vara svårt att kunna ta sig dit. Så att, kanske så här tråkigt val. Men ja, vi får se när det kommer. Vi är ju liksom i samma härad i prissättning dessutom. Så att ja, där någonstans blir det. I övrigt då, transfersommaren, vad händer? Jag var ju inne på det, Fredrik, Liverpool. Nu hade vi hur många Liverpool-spelare som helst liksom i poängskörden där. Men när Diaz kommer in där och ska alla vara kvar, kommer det vara så enkelt liksom? Jag vet inte, kommer Robertson få lika mycket speltid kopplat till Semika, som har visat att han mycket väl kan täcka upp där om det behövs? Så kommer det bli mer rotation och lite lurigare i Liverpool och lite närmare City, inte på något sätt på samma sätt, men ja, vad tror du?
Det finns en risk, eller vad man ska kalla det för, att Klopp ser att han behövde vila många spelare här på slutet nu. Nu kommer nästa säsong att bli speciell, så vi får väl se vilka som är iväg på VM och är där länge och så. Men jag kan absolut se en sån som Semikas ta och stjäla lite speltid från Robertson. Jag tror att det kommer, nu är ju Liverpool ett märkligt lag på så sätt att några av de som spelar mittfältare liksom i verkligheten, de är ju inte så högt ägda i FPL, utan där är ju FPL-mittfältare, de är ju anfallare i verkligheten i form av Mané och Salah och Jota och Diaz och de här. Och där blir det ju spännande att se hur rotationen kommer att gå. Först och främst om alla fem stannar. Det är inte alls säkert. Det kan mycket väl bli så att till exempel Firmino lämnar. Eller, jag tror att både Salah och Mané blir kvar, men någon av dem skulle kunna lämna. Så att, det finns det intresse både för vad som tas in, även om jag tror att rent värvningsmässigt så kanske vi kommer se en värvning för Liverpool, och det tror jag kommer vara en mittfältare, en box-to-box-fältare som kliver in, som ska spela bredvid Thiago Fabinho, och upp i anfallet om ingen lämnar, ja, då finns det ju ingen plats för någon att komma in. Även om legenden Origi lämnar, så finns det ju bra backup ändå. Så att, Liverpool, det är lika mycket liksom intern konkurrens från det befintliga som det är externt utifrån. Till skillnad då från många andra klubbar där det kommer att hända en hel del.
Liverpool är ju också intressant, så där kommer Mané kliva upp som anfallare FBL-mässigt. Skulle han mycket väl kunna göra, han har spelat en hel del centralt i alla fall nu på slutet. Hur mycket vägs det in att det var på slutet av säsongen? Och sen hoppas jag, om Mané är kvar som mittfältare, då måste jag gapet större mellan Mané och Salah. Det är oerhört tråkigt. Han blir ju en sån spelare, precis som Sterling, att man kan ha han liksom i en game week 38 en gång för att sticka ut, eller en free hit eller sådär. Men att liksom gå på honom, det är aldrig aktuellt att dubbla upp med Mané och Salah, skulle jag säga, eftersom det finns andra Liverpool-alternativ som man ändå vill ha. Jag hoppas att det blir en rejäl differens i prissättning, så man ändå lockar en del att välja den lite billigare vägen, inte liksom 0,5 eller 1,0 billigare, för det är inte aktuellt. Men att man liksom håller på och frestar dem lite där.
Ner under 10, det är det man behöver.
Ja, det tror jag inte kommer hända. Men det är en förhoppning. Alternativt att han går upp som anfallare, då kan det liksom bli, då blir det en annan typ av prissättning såklart. Stefan, hur tänker du kring Liverpool och de resonemang vi håller?
Nej, men det är, jag tror att det som är en intressant tanke som vi har varit inne på med både Haaland och Liverpool, det är att varken Haaland eller Salah ska spela VM. Och därav kan det bli lite svårt att hålla sig borta, för att vi såg ju vad liksom ett afrikanskt mästerskap mitt i säsong gjorde med Salahs form. Och alla de här gubbarna som ska iväg och spela VM och gå långt, de kommer ju troligtvis ha rätt tufft att hitta formen sen andra halvan av säsongen, tänker jag. Sen kan det vara så att man missar VM och man liksom går ner sig i form för att man hade väl varit där och spela också. Men jag tror generellt att det är en fördel att inte vara med och spela VM, och då framförallt på perioden efter VM. Då.
Och lek med tanken, man går långt i VM, säg att England går långt i VM och många spelare kommer tillbaka, och sen så rätt in i det intensiva julschemat, och ja, det blir väldigt spännande, och det är väl liksom också en sak för spåkulan, det som kommer göra nästa säsong väldigt, väldigt speciell, det är det här VM mitt i säsongen. Och jag är helt övertygad, vi kan tycka exakt vad vi vill om det. Sist nu med coviden så kastar de in ett extra free hit. Jag tror att fantasy kommer att göra någonting. Eventuellt att de kastar in, vi får ett extra wildcard som bara går att användas en väldigt kort tid. Eller typ fria byten direkt efter VM. Eller så. Vi har pratat om vår inställning till det här med free hit. Men Fredrik, hur skulle du ställa dig till att, ja, men lite säsongen, du har ju kvar dina poäng, men startar om. Man kan göra dead end fram till VM, och sen ser man på att den liksom tar en ny start efter.
Alltså, jag kan tänka mig ett extra free hit, så långt kan jag sträcka mig liksom, eller ett extra chip eller sådär. Men vi har ju hört det surras en hel del om att de ska eventuellt kopiera FIFA och UEFA, det här med att man kan byta kapten under gameweeken, från dag till dag under en gameweek. Och sånt jävla tjafs vill jag ju inte ha under en hel säsong, för då kommer folk inte orka. Nej. En annan kommer ju försöka härda ut liksom, men det kommer vara tufft även för oss, och då är vi liksom nördar i det här. Men det är alltså hela hemligheten varför det är nästan 10 miljoner som spelar det här spelet, är för att det är enkelheten. Och börjar du göra det för svårt, alltså det är som att spela ett sällskapsspel. Några av, om det här är världens bästa sällskapsspel, om det tar 4 timmar att lära sig. Det finns en anledning till varför de här jätteenkla, geniala spelen har hållit i många år. Kolla Monopola, det är inte så svårt. Nej, men då kan också alla lära sig att spela. Mm. Och FPL är ju lite liksom... men det är ju lite Monopol över det hela. Det är ganska lätt att lära sig, det är ganska enkla regler. Visst, det finns ett ganska stor mått av tur kan man tycka gentemot många andra strategispel. Men det kanske är lite det som är tjusningen också, att du faktiskt kan, du kan få in den där vidriga 16 poängen från bänken på att du har liksom satt fel gubbe. Jo, men det momentet finns ändå. Liksom, allt är inte bara strategi rakt igenom, och jag kan uppskatta den. Den liksom balansen så. Och några av de här ryktena som börjar komma har gjort mig lite orolig att de tar det steget för långt vad det gäller strategi.
Mm. Om jag ska vara lite djävulens advokat där, kopplat till det här att få fria byten efter VM, det är ju också kopplat till en enkelhet att göra spelet ännu enklare. Och det är ju därför fantasy finns till. Det är Premier League som har skapat det för att ha ett intresse för ligan, och många som följer för att de har ytterligare intresse i det när de spelar det här spelet. Vi ser många liksom, ja, men så här ghost chips som det kallas för, där man liksom slutar spela för att det inte går något bra, eller man liksom helt. Det här kanske gör att folk håller upp intresset. Stefan, hur ser du på det kopplat till om man skulle kasta in typ fria byten efter VM?
Ja, men det hade väl funkat, skulle jag tycka. Men jag är väldigt, väldigt emot det här med att byta kapten som du har, ja, har varit rykten om. Det förstår jag om man vill göra i liksom Champions League-formatet när det är så oerhört få omgångar. Och liksom att man måste kanske spajsa till det lite för att kunna differentiera lag. Men under säsong så här, när det är 40 omgångar nästan, nej, behåller liksom grundkonceptet. Visst, kanske lite finjusteringar som vi varit inne på tidigare, så här, ska straffa verkligen vara värda så mycket? Nu fick vi inte så många straffar i år.
Nej.
Men nej, mer finjusteringar, inga så här radikala förändringar hade jag velat sett.
Vi får se hur de gör. Det enda man kan hoppas då, de vet ju att det ska vara VM mitt i säsongen, om det nu är eventuella fria biten efter VM, kan de gå in med den info när vi startar säsongen i alla fall. Det tycker jag är det minsta man kan begära. Vi välkomnar Fulham och Bournemouth upp för säsongen 22-23. Sen blir det ju även Huddersfield eller Nottingham Forest som gör dem sällskap upp. Det avgörs på söndag, en match som jag definitivt inte tänker missa. Det brukar vara helt galna matcher, de här kvalen upp. Hoppas att vi kan få se Nottingham Forest upp. Klassiskt lag. Se Mitrogol, han spränger Championships målrekord. Stefan, sitter han i ditt lag i Game Week 1?
Nej, det beror på vilka matcher. Men han har absolut en shout. Om de liksom kan visa lite stabilitet den här gången när de, och inte bara tokvärvar när de kommer upp. Eller för den delen säljer sina stjärnor. Så han är absolut en shout. Men sen har han inte hunnit scouta så mycket mer på de andra lagen.
Det ska vi väl säga, det kommer ju komma. Vi gör ju föravsnitt för nästa säsong. Då går vi igenom, ja men nykommaren absolut. Men även alla lag, vad har hänt på spelarmarknaden? Och vilka spelare tycker vi är intressanta? Vilka är fällor som har blivit överprisade från förra säsongen? Och sådana här saker. Det ska vi absolut göra. Vilka spelare är ni mest intresserade av kring prissättningen? Jag kastar ju med Chilwell här lite tidigare. Det ska bli intressant att se. För jag tror att något måste ju göras med prissättning på försvarsspelarna. Eller wingbacks som är, ja men, så pass intressanta. Eller vad tror du där, Fredrik? Och är det några spelare som du är extra nyfiken kring?
Det gör jag väl lite part till målet. Jag delar din nyfikenhet för wingbacksen. För det är klart att de har varit väldigt tacksamma. Det såg vi ju faktiskt inför säsongen. Att många av oss satt med ganska... Jag vet att jag var väldigt tungt lastad Game Week 1 där. Liksom, men i början av säsongen generellt sett så såg man att det fanns väldigt bra värde i det. Jag tror att där kommer vi se mycket 0-5 upp på vad de startar på den här säsongen som var. Men det som är framförallt liksom verkligen klurar på, och som sagt på lite part i målet, men det är ju de här Liverpool-spelarna i Jota, i Luis Diaz. viss mån Mané också. De kan sänka. Jag är lite inne på som du sa att han har ju spelat som nummer 9 en hel del på slutet. Jag tror att de kommer att ta den livlinan eller vad man nu ska kalla det för och skicka upp honom i anfallet. Det känns inte alls omöjligt. Och då skulle de kunna dra ner honom till 10,0 eller någonting. Utan att det vore konstigt. Men jag menar, det är inte så att Jota kommer kosta 8,0 och Dias 8,5. Det är väldigt svårt att tro. Och då är frågan vart de ska lägga dem på en nivå så att de ändå inte blir helt ointressanta. För det där är känsligt. Skickar de upp dem för mycket, då känns det som att det kan bli iskallt. För då kommer man inte ha råd. Det känns som att för varje säsong som går så pushar man liksom upp lite till. Så att främst Liverpool-fältarna som har varit mid-price som kanske inte kommer att vara så mycket mer mid-price.
Mm. Apropå Liverpool, Stefan, hur prisar man Trent och hur stor skillnad ska det vara till Robertson?
Nej, men det ska väl vara lite skillnad. Nu gjorde ju Robertson en väldigt, väldigt fin vårsäsong och det blev inte så mycket rotation på honom. Lite grann på slutet, men det var ju för att Liverpool gick långt i alla turneringar också. Nej, men det ska väl skilja 0,5 eller 1. Det är det jag har gjort. Men jag tror det blir 0,5. Men att det skulle kunna bli att Trent kostar 8,5 och Robbo 8.
Mm. Ja, nej, det är inte alls omöjligt. Det blir intressant att se hur de gör det. För att det är precis som jag var inne på just med det här att det är ett spel som gör att man vill ha ett högt intresse för ligan. De största nördarna i fantasy vill ju gärna att det inte ska vara allt för enkelt att bara sätta ihop det bästa lag man kan få. Där man liksom, ja, vi kör utan budget och bara kör loss. Men det finns väldigt många människor som faktiskt tycker att det blir tråkigt om man inte kan ta de absolut bästa spelarna och så. För att få fler spelare så tror jag att fantasy har det i beaktning att liksom för att kunna i alla fall få med liksom, några av de stora namnen, att inte bara kunna ha råd med en utan att få in flera. Jag tror definitivt att det är en sak som väger in. Vi är långrandiga här, men jag tycker att vi måste säga en sak som jag har sett fram emot väldigt länge för spelet, och det kanske är nördigt och det kanske är liksom inte så här ändring i poängsystem eller vad spelare är värda, men fantasy har ju lovat att inför nästa säsong införa tvåvägs autentisering för inloggning. Vi har haft problem med jättemånga hackade konton. Jag vet inte exakt hur det kommer se ut och om det är så att man måste ha det, men ett tips till alla: är det så att de inför och att man kan välja att ha det, se till att ha det så ni inte liksom, så ni undviker eller minskar risken till att bli hackade. Jag har inte råkat ut för det, men har vänner som har råkat ut för det, och det är ju förbannat tråkigt när man lägger ner mycket tid på det och ja, får allting förstört så. Så det tar jag väldigt varmt emot. Med det så sätter vi punkt för den här säsongsavslutningen, tycker jag. Och stort tack för er som har följt oss under säsongen. Vi är jätteglada om ni hjälper oss att sprida ordet om podden, om våra ligor. Och så tar vi nya tag här tills när spelet släpps här i sommar, helt enkelt. Tills dess, ha det bra allihopa.
Ha en skön sommar.
Ha det gott. Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.